Hej och välkomna allesammans till ännu ett avsnitt av Nick Sörna. Och ännu en gång har vi gäst. Och ännu en gång har vi en eminent gäst. Den här gången kanske Sveriges... jag vill inte säga vassaste bössa, det är lite överdrivet. Vi har Marcus Eriksson och sådana här snubbar. Men kanske en av Södertäljes bästa bössor någonsin. Kanske det bästa, jag vet inte. Dino Pita, välkommen.
Tack Nick, tack för det fina introductionen.
Jag har svårt att placera dig liksom bland de bästa skyttarna liksom, för att du var ju jävligt bra skytt, men samtidigt det har funnits några riktigt jävla bra genom åren. Var skulle du ranka dig själv bland de bästa skyttarna du har sett i Sverige?
Ja, jag menar inte ens nära Marcus i alla fall. Jag har ju spelat med Marcus. Marcus är ju på en annan nivå. Och han hade ju range och han kunde skjuta offscreen, komma runt stägers och allting väldigt, väldigt bra i hög procent. Så inte närheten av honom faktiskt, ska jag säga.
Men du kunde ju också komma runt screens och skjuta, det minns jag.
Jo, absolut. Men Marcus är en annan nivå. Även om jag trodde att jag var ganska nära honom innan jag träffade honom, innan jag spelade med honom i landslaget. Så att sen när vi började göra skotttävling, jag och han, det var han var...
Aha, så du åkte på torsk alltså ofta?
Nej, inte ofta, men han var ju majoriteten, absolut.
Okej, okay, men vad heter det? När det gäller att vara en bra trepoängsskytt, alltså jag tycker att det ska vara en stor del av ekvationen om du kan skjuta med hand i ansiktet. Liksom. Du hade ju ändå ett set shot. Du hade inte liksom hoppskott som Martin Palmblad direkt. Liksom. Tyckte du det var svårt så att skjuta över folk ändå? Eller i och för sig, du hade ju bra stepback och allt det där, så du kunde skapa utrymme ändå.
Ja, jag försökte komma av väldigt mycket av handoffs och skjuta direkt bakom när försvararen försöker liksom gå under screen och skjuta liksom bakom handoffen. Såna där lägen hittade jag liksom separationen, men sen kunde jag också skjuta ganska off balance liksom. Jag kunde komma i fart och liksom lina åt en viss sida. Just bara för att få jag har aldrig haft liksom hög båge. Som vissa, man kan se vissa spelare, de kan skjuta över centra bara för att de har en hög båge. Jag har aldrig haft det. Jag skjuter ganska flat, måste säga.
Ja, faktiskt.
Men jag har ju linat ganska mycket åt ena eller andra hållet. Och sen fotidsättningen, det ska jag säga, det har väl varit min starka sida.
Alltså medan vi är här, vad finns det mer för skyttar som du har sett genom åren och du har tänkt, shit, han är fan mycket bättre än mig liksom. Fuck.
I svenska ligan eller totalt?
Överallt.
Ja, nej, men alltså en av mina alltså när jag var yngre så försökte jag ju liksom ha mitt spel efter Masiauskas, Arvidas Masiauskas. Okay. Det var ju liksom min stora idol. Och Gianluca Basile, det är inte som man kan känna till det. Men det var ju eminenta skyttar, alltså på absoluta toppnivån i Europa. Men sen när jag väl spelade mot någon som jag kände, fan, jag var nervös när jag mötte dem. Det var ju JC Carroll, absolut. Och det var när vi spelade mot Azerbaijan.
Vi kommer komma dit. Vi pratade om det lite i somras när jag träffade den matchen. Men Basile och Masiauskas, alltså de hade sjuka skott. Masiauskas missade ju för fan aldrig straffkast. Och vad heter det, Basile hade ju, precis som du sa innan, range. Alltså han kunde verkligen skjuta djupt som fan.
Absolut.
Och exakt samma skottrörelse och bara utan att anstränga sig alltså. Alltså vissa av de här spelarna där ute är helt, alltså jag kan bara inte förstå hur man kan bli så där bra skytt, alltså fattar du? För du exempelvis och jag också, men alla vi har liksom när vi var små bara ute och skjuter och så är det ändå någon från andra sidan jordklotet 100 gånger bättre på att skjuta, eller än mig i alla fall, kanske inte än dig. Men ja, det är konsten att skjuta, det är så jävla svårt liksom. Jag har faktiskt ändrat min åsikt om, du vet, förut trodde jag att okej, man måste ha en viss typ av skottrörelse. Men nu när jag ser Tyrese Halliburton skjuta 40% med hans vidriga skottrörelse, jag tror att det viktigaste är att du är bekväm liksom, att, och ha balans så du inte liksom så det blir samma skottrörelse varje gång. Balans och sen kanske ta från benen en del och sen ha båge. Resten spelar ju fan ingen roll. Eller vad tror du? Du som är skottmaestro.
Ja. Nej, men alltså teknik är ju en sak. Liksom kunna ha allt det där som du säger och bra fortsättning och sånt. Men jag skulle säga, för att få över till matcher, då är det ju självförtroende som spelar absolut största rollen. Att du har självförtroende i ditt skott, i hur du har tränat, och att också framförallt från spelarna, att du spelar, alltså du har medspelare runt om dig som ger dig självförtroende. Och inte kolla snett på det när du tar ett konstigt skott, vet du. Så där, jag har ju sett många spelare som har, det har liksom sett käppar i hjulen på dem på grund av att de tänker för mycket vad andra i laget tycker om dem när de skjuter sådana skott.
Ja, det är många som säger samma sak som du, att det är självförtroende. Men samtidigt, självförtroendet måste komma från att du har sett bollen gå genom nätet. Så, så det ena hänger med det andra liksom. Det är mycket rätt teknik och sen rätt träning. Och sen också att ha självförtroende. Alltså man har ju sett många exempel på folk som kan inte sätta ett skott när de inte har självförtroende. Alltså jag tänker mest på Adam Ramstedt nu. För att spelade du med honom när han hade, alltså han sköt jävla massa airballs på straffkast den säsongen. Jag tyckte så jävla synd om honom alltså. Men nu skjuter han 40% från tre i ligan. Och du såg ju liksom i EM-kvalet, han vågar skjuta dem nu internationellt också och sätter dem liksom. Bara för, jag tror inte att han har bara ändrat något i sin teknik, utan det är precis som du säger, det är bara självförtroende, that's it liksom.
Absolut. Nej, men speciellt med Adam, han är ju också väldigt mycket självförtroende spelare. Han hade väl inte jättemycket självförtroende i Södertälje när han spelade, och sen kanske ännu mindre i Djurgården. Men sen när han kom till Norrköping och Mikko som tränare, så har det verkligen blommat ut till den spelare han är idag.
Verkligen. Serkanina nämnde här i podden, Dino, att du hade ställt upp i trepoängstävlingen på Hovet om de hade frågat dig. Nu frågar jag dig, är det sanning eller myt?
100%. Jag gör det nästa år, garanterat.
Okej, men då är nästa fråga. Alltså, vi som har följt dig på sociala medier och sett videon när du spelade, där du la upp när du skjuter och du hade helt sinnessjuka procent. Är det inte skyttefärsk vara ändå? Du har ju för fan inte spelat någonting på 2 år.
Det hade jag också. Jo, men det är det ju, absolut. Men det sitter ju i ryggmärgen. Alltså det finns nog ingen i hela Södertäljes historia som har skjutit mer skott i den där täljehallen än vad jag har gjort. Det kan jag garantera. Så att det sitter i ryggmärgen. Det skulle ta säkert några veckor innan det kommer,
exakt,
liksom kommer in i det. Absolut, det är ingen snack om saken. Men även nu när jag kommer och går till någon hall och skjuter lite. Visst, många skott i början är ju lite konstiga, lite korta, lite långa och så. Men sen när jag får in det, då spelar det ingen roll. Då kommer jag in i flowet liksom.
Ja, för att jag känner så här, hade du, precis som du säger, bara haft några veckor att träna in dig, de hade sett ett monster. Alltså du är jävligt bra på att skjuta från racks och bara stå still och bara mata. Men då ser vi så här, förbundet, nästa år, Dino Peter, comeback 2025 på Hovet. Let's go, let's do this. Vi bokar det. Dino, hur mycket av Södertäljes säsong har du följt i år?
Jag har följt den, jag har inte kollat alla matcher, men jag har följt hela resultatet, så att jag har inte följt det liksom på detaljnivå, så jag kan inte säga varför läget är som det är just nu, men jag har ju följt när de hade Durham, när det gick bra, sen nu försvann han och nu har det gått lite sämre. De rollerna är ju lite annorlunda än tidigare år. Martin har spelat mycket PG, är ju totalt bort från hans roll. Så att det är, ja, det är väldigt upp och ner. Och nu går det lite nerför, ska jag säga.
Ja, precis. Och du, sista frågan innan vi börjar fokusera på din ungdomsår. Har du skaffat dig SBL abonnemang? Äntligen, har du köpt?
Nej, men vet du vad, jag har ju så här, nej, det har jag inte. Men jag har ju, vet du, jag har ju Länstidningens abonnemang. Alltså Södertälje, okay. Så jag kan ju se alla matcher därifrån. Förstår du? Så jag behöver inte ha SBLs.
För jag gav det till flera år i rad. Jag bara, vad fan, Dino, betala bara 1 000.
Ja, exakt. Ja, just det, för jag glömde bort det. Jag lånar allt av dig, just det.
Okej, okay. Ja, men då vet vi att du i alla fall har tillgång till ditt gamla lag. Men Dino, vi gör som vanligt. Vi går ner till de här första åren i ditt liv. Är du från Södertälje?
Jag är född i Bosnien.
Så du är alltså född i Bosnien, okej.
Ja, absolut. Jag är född 88 i Bosnien. Sen flyttade vi under kriget 92, där när det startade igång, till Kroatien flyttade vi. Och sen, vi hade ju tanken på hela tiden åka tillbaka. Tänkte liksom, snart kommer kriget vara över. Men det blev ju inte så. Så sen var det många flyktingar då som åkte till Sverige då, och vi pappa hade ju kusin i Sverige, så att det var ju den vågen, så åkte vi runt 92-93 där till Sverige, och så kom jag till Södertälje.
Är du från Sarajevo?
Jag är född i Foča, men min familj är från Sarajevo, precis. Min mamma jobbade i Foča.
Minns du någonting från de här, alltså då var det bara fyra, men har du några bilder kvar från den tiden eller är allt raderat?
Ja, men jag skulle säga att det mesta är raderat. Sen vet jag inte om det är, jag har ju bilder, men jag vet inte om det är någon som har berättat dem till mig eller om det är verkligen mina bilder.
Okay.
För jag var ju 3,5 ungefär, så att det var inte.
Ja. Ja, okej. Och jag förstår. Och din kusin som hade bott i Sverige, hade han bott i Sverige länge?
Ja, precis. De kom ju där i den arbetsvågen där, när de var i Sverige.
Gillade de inte kommunismen, eller var det bara att de ville dra och jobba?
Ja, jag tror att de ville jobba bara. De ville bara tjäna cash, typ.
Ja, jag förstår det, jag förstår det. Och du flyttade alltså till Sverige 1992, säger du. Och kommer ni till Södertälje då?
Ja, vi kom till Flen, det är flyktingförlängning då. Mellan, vad ska man säga, strax utanför Eskilstuna där någonstans.
Just det.
Kommer till flyktingförlängning och sen blir man väl utspridd då. Men eftersom min pappa som sagt hade kusin i Södertälje, så blev vi placerade då där. Eller hos honom bodde vi fram först då, tills mina föräldrar fick ordning på allting. Och sen bodde vi, så det var Södertälje.
Och hur var uppväxten de här första åren i Södertälje, minns du? Hur var livet där och då?
Ja, så jag minns ju att jag var väl fyra och ett halvt kanske. Så jag minns att jag gick på dagis, och sen när jag väl började skolan, då fick jag ju undervisning i svenska liksom extra. Så när andra elever på rasten, då liksom pluggade jag svenska, eller pluggade, men ja, lite extra kurser. Mest för att komma, för vi pratade ju inte, ingen av mina föräldrar pratade ju svenska, eller någon pratade svenska, så att vi fick ju lära oss språket helt via skolan då. Men jag kände, jag hade en bra uppväxt, det var ingen snack, jag trivdes jättebra i skolan, så att det var ingen konstigheter alls.
Och jag antar att du precis som hela vår generation hängde mycket ute, spelade olika sporter, hela den biten. När kom basketen in i bilden för första gången?
Så den har inte kommit från mina föräldrar eller någonting. För de var inte idrottsintresserade. Pappa höll på med handboll lite i sina yngre dagar, men inte mer än det. Så att det var väl i... Alltså jag skulle vilja säga att det var när jag gick i skolan. Jag gick i ettan eller tvåan. Och då kom ju herrspelaren från SBBK då. Ja, vad var det här, 95-96 där någon gång, till skolan och liksom hade lite men de gjorde lite PR, och då tyckte det var så coolt att de var där. De var så långa allihopa, och jag vet inte, den bilden fastnade väldigt mycket i mig. Och det var på den vägen lite. Och sen är ju Södertälje, det är ju en basketstad. Det fanns ju liksom den stadsdelsverksamheten. Det var jättemånga ungdomar som spelade. Man hade ju så här LT Cup, när alla skolor tävlar mot varandra. Så det var väldigt mycket liksom, man spelade skola i gympan och ute på rasten och så. Men det var framförallt, tror jag, när de här elitspelarna kom dit. Och jag blev de kändes som idoler på något sätt, jag vet inte.
Minns du vilka spelare det var?
Nej, jag minns inte. Men jag minns ju senare, något år efter det, då var ju Erwin Mosanovic. Och då kände jag kände att jag connectade med honom, bara för att han var för Brosnien också. Jag har en bild när jag var på en, det är inte en match utan det var något sånt där PR de gjorde, de tog bilder och så sitter jag i hans knä liksom, jag var 7 år gammal. Alltså det är coolt, så jag skickade till honom, han har ju den också, han tycker det är så coolt.
Men det är så intressant, för att det är väldigt många som har gästat podden som har ju samma historia som du liksom. Ja, men det är någon som besökte skolan och så testade jag en träning och så var man kvar i sporten. Alltså det visar hur viktigt det är med de här skolbesöken, alltså det är fan helt avgörande. För vem vet, hade de inte kommit, då hade du kanske aldrig spelat basket. Man vet ju helt enkelt inte. Och liksom, du har ändå blivit en landslagsspelare och spelat EM och allt. Så ja, det är sjukt hur det fungerar. Ja. Och så du började gå på träningar där någon gång när du var 7-8 bast. Och spelade du några andra sporter samtidigt?
Jag spelade fotboll, men det var också mest för kompisar. Men det var ju hela tiden basketen jag kände att det är det jag vill hålla på med. Och även när jag inte spelade basket, så att i Södertälje på den tiden, då funkar att man spelar, man kunde joina, alltså joina things. Men lagen började bildas när man gick i tvåan, alltså man var 8 år då. Och jag kommer ihåg att de här basspelarna kom när jag gick i ettan. till skolan. Så att jag ljög ju för klasskompisarna att jag redan hade börjat spela basket. Fast jag inte hade gjort det. Så mycket vill jag spela basket. Och det här var ett starkt minne av verkligen. Att jag ljög för det. Jag spelar basket.
Shit, du bestämde dig tidigt alltså. Ja, väldigt tidigt att det skulle bli basket. Ja. Och sen, var det assyriska du spelade för fotboll? Och var det syrianska? Vad var det?
Nej, det fanns, nej, de fanns väl säkert. Men det var liksom Södertälje IF.
Södertälje IF, okej.
Ja.
Okej, okay, och du började alltså spela där som 8-åring och kände du direkt så att du är bra? Eller spelade du bara för att du tyckte det var kul?
Nej, jag kände nog ganska snabbt att jag var bra faktiskt. Och jag var bättre än mina kompisar i skolan. Det kände jag ganska snabbt faktiskt.
Vad var ditt game? Sköt du direkt eller var det att du var tidigt utvecklad och bara större än andra? Vad hade du för spelstil?
Nej, så jag hade absolut inte att jag var större än alla andra, utan jag var bara mer, jag tror bara att jag var mer teknisk. Och sen var jag mer, vad ska man säga, jag ville göra alla poäng. Det var bara poäng som räknades i den åldern. Det är konstigt nu när jag tänker tillbaka på det. Men vi hade ju så här 3-3 turneringar i Södertälje då. Man samlade så liksom de här stadsdelsverksamheterna, så delade man dem upp lagen. Och då kommer jag ihåg att jag tog bollen ur händerna av mina lagkompisar bara för att jag ville göra poäng. Alltså det var på den nivån. Konstigt att säga det, men det är så jag minns det i alla fall.
Föräldrarna måste vara glada.
Ja, exakt.
Ja, här är det där juggeungen som tar bollar.
Ja, så var det. Jag kommer verkligen ihåg, de dribblade. Jag går och tar den utdribblingen för att jag ville göra poäng. Det var helt otroligt.
Alltså du vet, när jag ser ungar hålla på med sånt, då blir jag vansinnig. Alltså vansinnig, det är det värsta jag vet alltså. För det är så otroligt själviskt. Men man kanske inte tänker klart när man är nebass.
Nej, det gör. Och jag hade väl inga föräldrar heller som sa till mig. Och inga andra föräldrar. Nej, det är klart, det är ju jättekonstigt. Och det händer ju inte idag. Idag är man ju mer pedagogisk med sina barn och alla ska vara med och så. Men då det var andra tider liksom.
Kim Palmqvist, han är ju 88 från Södertälje, eller hur?
Mm.
När började du spela i samma lag med honom? Var det senare när ni hade det All-Star-laget eller var det innan?
Ja, exakt, All-Star, senare. Han flyttade dit, han flyttade till, tror att han strax ut någonstans runt Strängnäs flyttade han ut vid All-Star. Jag kommer inte ihåg vart han bodde innan, men han flyttade in dit senare.
Och du var inte som Karim Vazi, utan du fick ju väl plats i det All-Star-laget direkt, antar jag, i och med att du var så dominant. Hur var det, den upplevelsen liksom, att första selekteringen så får du plats i bästa laget?
Och det där var ju femman någon gång, men just då, jag vet inte om Karim pratar om det, men då var det var ju Södertälje i, vad är man då, i femman, vad kan man vara då, 10 eller 12 år, något sånt.
Vi hade lite tekniskt strul här som ni hörde, men vi fortsätter. Dino berättade att han fick beskedet att han skulle få plats i det där All-Star-laget via brev. Och hur kändes det, Dino?
Det var ju väldigt nervöst, kommer jag ihåg, när jag öppnade det här brevet. För det var ju liksom, står det ett dåligt resultat, så då kände jag det rent att men då är min karriär över. Det finns inget, jag kan inte hålla på med basket längre, för det finns inget lag att spela i. Även fast det fanns, men det kändes ju som det. Man vill ju spela med de här bästa som ska spela i Stockholmsserien och allt. Men för jag hade ju kompisar som var ett år äldre som redan var med i det här laget, fast för 87 år. Och de spelade ju Scania Cup och det var ju roliga turneringar och det var ju så man utvecklade. Det var ett steg, alltså, för att utvecklas, för att komma längre i karriären. Just då kändes det, att få ett negativt resultat, då är den drömmen slut liksom. Det var ju så det kändes.
Ja, jag förstår det. Och du kom ju in, och anledningen till att jag tar upp Kim Palmqvist är ju att många har sagt till mig att han var otroligt bra när han var yngre. Stämmer det?
Ja, absolut. Du,
och vad var det han gjorde som gjorde honom bra i den åldern när vi var små?
Kim var ju, han var väldigt lång och han var snabb och rörde sig. Det fanns ju inte sådana spelare som var på den, vad ska man säga, den längden som Kim var. Han var ju, då kanske när vi började var han väl kanske 1,80, men han blev ju 2 meter sen. Men han spelade ju som en guard och kunde skjuta väldigt bra. Visst, skottet utvecklade han senare i karriären, men framförallt att han var väldigt rörlig och snabb. Och det var inte så att de placerade honom, för oftast när man är ganska mycket längre än han. Då blir du placerad som en center. Men han blev ju aldrig det. Han blev placerad som en guard. Och det gynnade ju honom jättemycket. Så att när han väl kom in i det här laget då, så var han ju en guard. Fast han var ett huvud längre än alla andra. Bara det är ju en sån sak att han är mer skills.
Visst var det så att han till och med kom utomlands något år? Eller har jag fel?
Nej, du har helt rätt. När vi var, så det här är ju senare, det här är 07, 06, 07. Ah. Så att vi gick i gymnasiet och då fick han ju ett... Real Madrid tog in spelare då från hela Europa. Och då var Kim en av de spelarna som de tog in där för att kolla. Bogdanović var också, alltså kroatiska Bogdanović.
Ja.
Han var ju också där då.
Just det, han var med i Real Madrid. Okej, så han var i Real Madrid till och med, jävlar. Och sen kom han hem för att spela i Högsbo, eller ja, Gotia då.
Ja, då kom han ju till Södertälje, han spelade med Södertälje då. Högsbo var ju senare. Det kom ju senare.
Fast Södertälje var ju 07-08, det minns jag.
Ja, exakt. Och det var ju då han var i Real också. Det var under sommaren han fick det här erbjudandet att gå och åka till Real Madrid och provspela där. Och jag vet ju att coachen som var i Södertälje just då, de bara, ja men vi lånar ut den, men han kommer absolut inte spela där, utan han är våran spelare. Typ sådär, som, jättekonstigt sagt, men det är klart att han skulle åka dit om han fick chansen för det. Det är ingen som skulle stoppa.
Ja, okej. Ja, men jag antar att eftersom ni hade ett så bra lag att ni vann en jäkla massa matcher på ungdomsnivån. Hur var det?
Ja, det var ju så att... nu måste vi ha den här tidslinjen rätt här, men... när vi var där runt 5-6, då var ju Lidingö med Johan Gunterberg, som Karin var inne på. De var ju överlägsna. De var superbra. Och det var ju Johans pappa då, som var deras tränare. De var dominanta och de var Scania. Sen blev ju Sona väldigt bra med Kotras och framförallt då, som ni känner igen. Och sen kom vi efter det då. Så blev vi liksom dominanta. Så vi blev ju dominanta kanske när vi var 14-15 där. Så vi vann ju U16-SM, U18-SM dubbla gånger, U20 och sånt där. Det var en period där vi var väldigt... Vi torskade ju aldrig finalen.
Ja, precis. Och Kotras, honom måste jag ha med i podden, för han nämns oväntat ofta. Han måste ha varit någon jävla ungdomslegendar. Det finns alltid sådana lirare som var helt sjukt bra liksom på ungdomsnivån. Och sen kanske inte blev lika bra på seniornivån. Men det, för mig är det svårt att föreställa mig att just han var så bra som alla ser. Fast alla säger ju att han var så bra, så det måste han ha varit liksom.
Ja, men just med Kotras, det var ju att han utvecklades ju väldigt mycket snabbare än alla andra. Så han var ju lite starkare än. Så han levde ju på det. Och då behövde han ju inte utveckla något skott heller, för han gick ju förbi allihop, för han var så mycket fysiskt starkare. Och sen när alla kom i kappan, då blev det ju lite annorlunda. Då var han ju tvungen att hitta ett skott som han aldrig hittade liksom rytmen på. Men det var ju inte samma sak med mig. Jag var ju tvärtom, jag utvecklades väldigt sent.
Precis. Och vilken coach skulle du säga de här ungdomsåren betydde mycket för dig? Eller du kände att okej, här tog jag väldigt stora steg framåt?
Det var Stefan Pettersson. Det var absolut där. Och det var innan jag kom till Kings då. Det var där jag utvecklades som mest. För att han trodde ju verkligen på mig. Och han ville ju att jag skulle ta klivet upp till landslaget då. Alltså ungdomslandslagen.
Ja. Och är du med på den här första... Vi spolar fram några år. Är du med på den här första U15-samlingen liksom? Efter regions...
Nej.
Du var inte det?
Jag var inte ens kallad till region.
Okej. Va? Kom du inte med i regionslaget?
Nej, jag var inte ens kallad för att vara med och ens... Alltså få
visa
chansen
att vara
med.
Visa upp dig.
Ja, exakt. Så på den nivån var
det. Jävlar! Alltså, men berodde det på att du var liksom liten, eller vad tror du det berodde på?
Nej, det vet jag inte. Det är svårt att säga just nu. För där blev ju Kim Pankvist var uttagen där och många andra. Det var väldigt många från Södertälje som blev uttagen, men jag var en av dem som inte blev det. Ja, jag vet faktiskt. Det är svårt att säga nu efterhand, men det gjorde... Alltså det var inte så att jag tyckte det var rätt val. Det gjorde jag absolut inte. Men jag vet att det gav mig den här extra liksom elden i mig. Den där lilla syran i magen. Att jag... inte nödvändigtvis att jag ska bevisa för någon, utan mer för att jag... att jag blev arg. Att jag inte blev vald där. I alla fall få chansen att visa upp mig.
Ja, det är väldigt många spelare som inte har fått plats i regionslaget genom åren, liksom, som senare blev riktigt bra. Och på så sätt förstår jag att regionsverksamheten var väldigt bristfällig ändå, även fast det fanns otroligt många positiva sidor med det också, givetvis. Det är lite för många spelare som liksom inte fått plats genom åren liksom, så sen blir, mm. alltså, du kan inte veta hur bra en 15-åring kommer bli liksom. Det är helt omöjligt faktiskt egentligen. Så man går ju oftast på storlek liksom, och det fysiska där när man är 15 år gammal. Aha, okay. Jag kommer ihåg det fanns en snubbe här. Han är född 93. Hans mamma och pappa var svinlånga. Jag ska inte säga hans namn. Han har slutat spela basket för länge sedan. Men han kunde inte fånga en boll. Alltså han kunde på allvar inte fånga en boll. Och så fick han plats i regionslaget och så slutade han spela året efter. Men du vet, det är ju sådana här saker. Jaha, men långa föräldrar, du ska vara med liksom. Det är grått människotänk liksom, när man i basketsammanhang. Okej, men du är inte med i U15. Hur blir det när du är i U16? Är du med då?
Nej, så här är det. U16... Jag var inte med i U16-landslaget någonting alls för en... då var det ju U16-SM. Och jag hade fantastiskt... alltså U16-SM, hela turneringen var jag spelade väldigt, väldigt bra. Och blev framröstad till... Vi vann ju hela. Jag minns inte vilka... vi mötte Sony i finalen, Kotra sådär. Och vi vann U16-SM. Och då blev jag framröstad till MVP i den turneringen, U16-SM. Och då, sommaren där, innan man skulle åka till det här EM då, ungdoms-EM, U16. Då blev jag kallad till lägret. Och det var första gången.
Vilka spelare fanns på lägret då, minns du?
Ja, så det var ju Christian Kotras. Och sen har vi ju Kalle Lindqvist. Johan Gunterberg. Simon Andreasen.
Just det.
Sen har vi ju Robin Roth.
Robin Roth, just det.
Han var atletisk, ja. Exakt. Alexander Jämthagen. Nu, top of my mind. Sen Jobel Teckle, han är väldigt bra spelare också.
Just det.
Från Solna.
Just det.
Sen Henok också från Solna skulle jag säga. Ja, det var
vem var coach, minns du det?
Ja, så det var ju tre coacher. Så det var assistent var ju Stefan Pettersson och Gökay Akys. Och headcoachen var Per Kjellman.
Per Kjellman, jävlar. Det är ju tungt att ha som liksom första coach i landslaget. Hur var det att spela för Per?
Ja, men jag var ju bara på lägret där och det just var två veckors läger på Bosön. Men jag kom ju aldrig med till laget.
Okay.
Men jag var med på lägret. Och vi var två veckor i på Bosön. Så vi bodde på Bosön i två veckor. Och hade tre pass om dagen. Två eller tre pass om dagen.
Det låter som Per Kjellman upplägg.
Eller Stefan Pettersson och Gökay. Och det var ju roligt för att Brandon Barton var ju väldigt bra. Alltså de här ungdomsåren. Han var extremt bra. Och de hade haft något camp innan. Nu kommer jag inte ihåg vart det var någonstans. Men det var i södra Sverige. Och han tyckte det var så jäkla jobbigt med Brandon. Så att han, du kan ju fråga Brandon, men han tyckte det var så himla jobbigt på det lägret. Så han ringde ju sina föräldrar för att de skulle kunna hämta honom. Så han kom ju inte med, så jag tror till och med att jag tog den platsen, hans plats, i det här lägret senare.
Jävlar.
Så det var på den vägen.
det är tuffa tider. Okej, så nu när du är 16 bas, du får vara med på läger, men du är inte med i landslaget. Men samtidigt var du MVP i U16. Är det här du börjar känna att okej, jag kan bli elitspelare liksom i framtiden? Det kan bli av.
Ja, absolut. Och sen, det var ju absolut där. Och sen fick ju vi Stefan Pettersson då som coach. Han kom ju till Södertälje då efter det. Och då började det ju redan. För han var ju i Solna innan det. Så han var ju coach åt Koter, alltså alla dem. Innan det så kom han ju till oss efter. Och det var där jag fick mitt självförtroende. Och jag blev och jag hade det där, den känslan att här kan jag bli en elitspelare. Så det var absolut där, runt U16.
Då är min fråga till er, nu hoppar vi över lite. Men jag har förstått det som att Södertälje kom med i Division 1 Final Four något år. Så det är jätteöverraskande. Typ cirka 2005 någon gång. Var du med i det laget?
Ja, vi vann hela.
Ni vann? Det är faktiskt sjukt. Alltså nu i efterhand, när man tänker efter, så är det sjukt för att inte fan skulle ett ungdomslag vinna Superettan nu liksom. Eller ungdomslag. Men ni hade ju de flesta unga, som jag har förstått det som.
Ja. Alltså vi hade ju väldigt bra lag, för vi hade ju väldigt många spelare som var på gränsen till att spela i här laget. Och så, jag vet inte hur många dubbellicenser man fick ha, men man fick väl ha en eller två där. Så vi hade ju, förutom att det var jag, Kim, Kotras, Bryce Massamba, Tom Lidén, Tim Kearney.
Fan, bra lag.
Ja, vi hade väldigt bra lag. Väldigt, väldigt, väldigt bra lag. Och det var Final Four i Luleå faktiskt. Och vi
i
hade,
Luleå, exakt.
Ja, exakt. Så att, vi hade Luleå Steelers, hette de då. Vi hade dem i semifinal. Det var ju de som skulle vinna hela grejen. De spelade på hemmaplan och så de hade vi i semifinalen och så slog vi ut dem. Och sen slog vi Örebro i finalen.
Och då, 2005, du är 17 bast. Hade du roll i det laget?
Ja, absolut. Absolut, det hade en stor roll. Fast det, den som var bäst då, var alla, det var ju Kassim Nagwere.
Men,
jag glömde ens nämna
han. Men hur gammal är han? För jag har fått höra att han liksom först var räknad som 89, men sen som 90. Eller har du hört fel?
Nej, du har helt rätt. Han, jag har ingen aning. Det är ju bara rykten som går. Men han spelade ju med 88-erna. Och han spelade ju ungdomslandslaget med 88-erna.
Exakt. Spelade
med 90-erna.
Ja, just det, så var det. Så det var det jag får höra också, att han spelade med 88-erna och sen spelade med 90-erna. Ja. Och det är otroligt ovanligt. Alltså det är otroligt ovanligt. Nu säger vi inte här att han fifflar med sin ålder eller något sånt. Nej. Det är lite folk som tror att vi håller på och dummar och så här. Men som sagt, han spelade med 88-erna och 90-erna. Och jag kommer ihåg när jag flyttade till Sverige 2007 att alla sa typ att det var mardröm att dribbla upp bollen mot honom. När jag satte helplanspress liksom, för att han var otroligt atletisk liksom, för sin ålder och ville spela försvar. Okej, men vi går vidare nu. Du är alltså 17-18 och U18-landslaget. Kommer du med när du, som 17-åring eller som 18-åring då?
Nej, jag kom inte med alls i U18-landslaget, alltså i EM. Jag var med på någon turnering i Frankrike faktiskt, och det var då med 88-89 då. Och den där turneringen var ganska, det var i Douai tror jag, staden i Frankrike heter, eller ja, med en fransk brytning då på något sätt. Men den var en grym turnering faktiskt, för där mötte vi verkligen alltså Frankrikes landslag U18. Det var ju, vi snackade om Nicolas Batum och Alexis Agenitsa och alltså det var ju många, Edwin Jackson, alltså det var ju många.
Edwin Jackson var sjukt bra när han var yngre.
Absolut, alltså, absolut, absolut. Och sen hade vi ju USAs landslag var där. Och det här USAs landslag som var där, det var ju alltså fantastiskt. Det var ju både liksom Chase Budinger, Thaddeus Young, Nick Kalaitis som spelade Grekland sen. Han spelade med USAs landslag då, U18. Det var brorsorna Lopez, alltså Brooke och Lopez-brorsorna. Och nu kommer jag inte ihåg vilka det var med. Men det var alla blev NBA-spelare. Han, Javarian Crittenton, han som hade någonting med Gilbert Arenas där, men att han var också där. Kommer du ihåg att det var någonting med
såklart. Eller, han var sjukt talangfull. Jag tror att han sitter inne nu för mord.
Ja, du ser. Ja, han var ju också där. Så att det var bara, de hade bara framtida NBA-spelare i det laget.
Och ni mötte dem?
Nej, vi mötte, de var en annan grupp. För vi mötte Frankrike, och Frankrike slog jag oss med 30 eller någonting. Vi var inte ens nära. Kroatien med Bogdanovic slog jag också med 15-20. Men USA vann ju över alla med 30.
Var inte Tomic med i Kroatien? Han är väl 88?
Nej, han är 87.
Okej. Men Chase Budinger, hur var det? Alltså han var ju sjukt atletisk sen han var 12 liksom. hur var han på den tiden?
Absolut, han var MVP den turneringen. För att både han och Thaddeus Young, det var ju de som alla pratade om. Och de hade ju haft McDonald's All-American innan den här turneringen. Och båda de två, jag tror att det var att de blev co-MVP i McDonald's All-American. Och så visste vi, för vi följde ju alla McDonald's All-American. Och så kollade vi liksom, shit, de här två kommer, det var ju så jävla stort. Så vi kollade ju på alla USAs matcher i hallen, samtidigt som vi själva spelade turneringen, vi var ju typ starstruck.
Ja, exakt.
Så det var coolt, men Chase Budinger vann ju dunktävlingen också. Och det går ju YouTuberen liksom, Dwight, den där turneringen.
Han var galet atletisk. Och du vet, han var ju till och med, han var typ sådär number one ranked, exakt, number one ranked basketball player och number one ranked volleyball player liksom. Jag trodde faktiskt han skulle ha bättre karriär. Han var bra i NBA typ sitt andra år. Då snittade han över 10 poäng per match, men sen bara gick det ut för. Och han var Euroleague i Baskonia där, gick inte jättebra. Konstigt. Jag trodde han skulle bli bättre. Han var jävligt talangfull, alltså. Det minns jag också. Nej, för jag är ungefär samma ålder. Men okej, U18, du är med på den här turneringen och så, men du kommer ju alltså inte med i landslaget som åker och spelar EM. Och där måste du ändå känna, fan, de ser förbi mig fortfarande. Vad fan håller de på med? Det måste ha varit en sån grej.
Ja, så var det ju, så var det ju. Och det var ju också en sån grej, så U18, det var ju då vi hade det här Scania Cup när vi vann. Så när alla åker på Albert Schweitzer och jag inte åker med. Och vi går och vinner hela Scania Cup mot finnarna och vad det nu är. Mot
men det är det Karim pratade om det, va?
Precis,
om
den, precis. Ja, exakt, exakt. Så det är den storyn. Och då blev det ju, och då blev det ju en sån grej också att... Att jag blev MVP och att vi vinner hela grejen och att jag inte är med i landslaget. Så det var ju lite så. Men alltså, för att vara ärlig nu efterhand, jag tänker, alltså, jag var aldrig bra i ungdomslandslaget. Alltså, det var ju så här sommar. Jag hade ingen, jag tränade ju, men det var inte på den nivån som man kanske, alltså förberedelsen var inte bra. Okay. Så att nu i efterhand, det är inte så att jag bara känner att men det var bara att de inte tog med mig för att jag var någonting. Utan alltså, nu när man har fått lite så här, när man kollar ifrån från, vad ska man säga, retrospekt, så var det inte rätt att jag skulle vara med heller.
Okej. Synd, hade varit mycket mer inspirerande podd om du sa, de trodde inte på mig, det var en coach som kom fram till mig och sa, du kommer aldrig bli något.
Så var det inte, men jag tyckte såklart att jag borde varit med då, och det inspirerade mig att träna mer. Men nu när man fått lite, när man har liksom en bakgrund på det, så det var inte, de andra var ju bättre än mig.
Okej. Men du är med i U20 landslaget då, antar jag. Där måste du ha varit med. Åren.
Det var jag med båda åren, och det här är också en jävla cool story, för att jag var inte 88-87 då det var med i Repco. Då var jag inte heller med. Jag var inte med någonting alls hela året med U20 landslaget. Och sen vet jag inte vad som hände, men någon skadade sig strax innan lägret skulle dra igång. Och då åker jag till Täljehallen och vi kör liksom, för Täljehallen är alltid öppen, den är, alltså, somrarna, den är alltid öppen. Så jag var ju där och tränade själv. Och då kommer Jonte Karlsson in, för han var ju coach för U20-landslaget. Han kom in i Täljehallen då, och sen liksom, jag vet inte om han visste att jag var där eller inte, men då kom han fram till mig och bara, vill du vara med och spela med U20-landslaget? Det var så det var. Alltså, jag har inte tränat någonting med U20-landslaget. Alltså noll. Så han går och så plockar han upp mig därifrån. Så att jag bara, absolut. Du vet, ringer min pappa och bara, ska vara med i landslaget. Sätter mig i Jontes bil, åker hem till Jonte. Hämtar linnen, alltså själva dräkten. Landslagsdräkten. Och sen ska jag åka på alltså, jag var inte med på lägret. Jag åkte ju direkt till Warszawa.
Fan, det är en sjuk eller story. Det där,
ja, alltså. Den är galen.
Men samtidigt, samtidigt måste och Jonte veta att du är där. Alltså, jag har svårt att se att han bara, vi behöver en spelare, vi plockar upp den här snubben. Förstår du?
Ja, det måste ju varit så. Han måste väl ha hört, han ville väl ha mig antagligen. Exakt. Han visste vem jag var, för Andreas Karlsson ifrån Södertälje. Han är från Södertälje. Det har ju spelat med dem. Så att han visste ju. Men för mig, i min värld, var det liksom, han bara kom från ingenstans och bara och plockade upp mig. Det var typ så det kändes.
Fan, du måste ha varit jävligt glad.
Ja, skitglad alltså. Skitglad. Det var min första liksom EM, tänkte det, som 19-åring och
på det äldre.
Sättet. Ja, äldre, på det så. Sättet. Ja.
Och Rudy missade den turneringen, om jag minns rätt, men det är väl där Jonas Repko får sitt fullständiga genombrott liksom på den scenen. Jag kommer ihåg, vet du vem Boris Savovic är? Du vet, han spelade för Galatasaray, Bayern München, Röda Stjärnan. Jag hängde med honom
mer.
Exakt, eller han är ju egentligen född och vuxen i Bosnien. Sen flyttade han till Vršac, min hemstad, när han var typ sådär 14 med sin brorsa. Så vi var väldigt tajta, du vet. Och han sa till mig efter den sommaren, det finns en svensk som är fett bra typ. Alltså han kommer bli riktigt bra. Hur var det att bevittna liksom Jonas genombrott där och då?
För Jonas spelade ju då redan i Planja hela det året.
Just det, och det gick ju ganska bra. Exakt, det gick ju ganska bra.
Så han blev ju det framför Sköldebrandt, Jonathan Sköldebrandt. För båda de två är rookies det året.
Just det.
Och Jonas, de vann ju ligan med Planja. Han spelade fantastiskt. Och sen kom han dit med stort självförtroende.
Just det.
Och det var ingen snack om saken. Alltså, Jonas pratade ju ledaren. Han kollade ju liksom på den här... vad heter den här i NBA när man kollar de här workouten som är innan, inte NBA workout, utan när man har
Summer League.
Okay. Så han sa ju det själv när han var där, jag kommer verkligen ihåg det. Han bara, här ska jag vara med nästa år i Summer League. Alltså utan ens, bara genom att han spelade i Planja. Och sen hade han fantastisk turnering där, blev framröstad till All-Star Team. Och det var ju med Vladimir Dasic, var ju den absolut bästa spelaren på hela turneringen. Fantastiskt vilket lirare. Han var på en helt annan nivå. Och Jonas var ju jämna steg med honom. Ja, så det var det.
Ja, alltså Vladimir Dašić, berätta för folk hur bred axlad han var som typ 18-årig. Alltså det var helt sjukt. Alltså,
ja, det var helt otroligt. Och där är också en spelare som är ganska lik Jonas, alltså i längd och så. Han var över 2 meter och kunde skjuta treor. Det var före sin tid liksom. Och alltså vilken atletism. Och det var ju redan snack om att han höll på med vattenpool. Jag vet inte om det är sant. Men det förklarade kanske då varför han hade var så bred axlad. Tänkte jag att han höll på, han var så stark liksom på överkroppen.
Vet du vad hans problem var? Varför han inte blev bra?
När han festade eller vadå?
Helt dum i huvudet. Alltså helt dum i huvudet. Så ja, bland annat med det där festandet och så vidare. För han drog ju till Real Madrid väldigt tidigt. Alltså du vet, jag tror typ att han drog dit efter den sommaren. Och fick spela typ lite i början, du vet. Och de spelade han på position 3, du vet. Han skulle verkligen utvecklas och bli en sån här modern forward. Men sen gick det åt helvete. Alltså helt åt helvete liksom. Men han var ju nice. Minns du någon mer nice spelare från den turneringen?
Nej, men han var ju överlägsen där. Sen var ju Šehović-bröderna också med.
Šehović, precis.
För de spelade i Montenegro, det var inte Serbien eller Jugoslavien.
Ja, men de är montenegriner. De är montenegriner.
Ja, precis. Och sen... vilka mer var med där? Minns faktiskt inte så mycket.
Hur gick det för dig?
Nej, men det gick ju alltså... Inget speciellt. Jag var bara glad att jag var där. Det var ju Kota som var, det var ju liksom, du kommer ha en backup roll. Och jag var ju point guard på den tiden.
Va?
Jag var ju point guard väldigt länge. Det var ju sen när Vedran kom in i bilden. Jag blev shooting guard.
Men vänta, du var väl inte point guard hos Gerke? Det minns ju inte.
Nej, jo.
Fan, dålig där, passare där. Du är med tanke på att du växte upp som point guard. Jag skojar.
Ja, exakt. Men varför tror du jag gick och hämtade bollen ur mina spelare? Jag skulle ha den i mina händer.
Det är därför du var point guard.
Exakt.
För att ha bollen i händer hela tiden.
Men just det, alltså, Jonte Karlsson tog ju in mig till U20 som point guard, som backup till Kokis. Okay. Det var det.
Och sen året efter U20, då antar jag du stor roll. Vi pratade 2008, där får du riktig roll.
Då fick jag en större roll, precis. Men då var ju Jeffrey Taylor fantastisk i...
Just det. Och Mario Dragic var väl med också?
Ja, han var absolut. Han var ju starting center.
Jag minns, alltså första gången jag såg dig, det var ju den där, som jag sa till Karim, det där Nacka 2008. Men du var ju skadad, jag kommer ihåg att du satt på bänken, du spelade inte. Men Nej. Jag minns att alla mitt lag sa, ja men den där grabben, han är på riktigt liksom, han är riktigt bra. Varför var du inte med i den turneringen, minns du?
Jag tror jag var sjuk, jag hade halsfluss tror jag. Eller jag hade precis haft det, så att jag hade tränat hela... och jag ville ju spela hela tiden, eller Gerke eller läkaren eller vem det var nu som sa att riska hälsan, det kan man göra senare i karriär, inte när man är 18 typ sådär. Det var typ det den vägen, så det var så.
Den här snubben jag pratade med Karim om, den här centern, alltså var han så nice som jag minns honom eller överdriver jag? För nu jag har lite svårt att placera liksom. Jag tyckte att han var svinbra, men du vet vad jag menar.
Ja. I vårt lag.
Ja, han med fishbone frisyr. Vad heter han?
Ja, Jesper Andersson.
Nej, inte Jesper Andersson. Jesper Andersson var inte med. Men du vet, med Karim, alltså, vi pratade om det.
Ja, men Jesper, han heter inte också Jesper. Alltså, det finns ju 2 Jesper Andersson.
Nej. Det var en svart snubbe som var lång och otroligt biffig, liksom. Och han var sjukt bra för er i den turneringen.
Aha, jag minns inte.
Men du lyssnade ju på avsnittet med Karim. Vi pratade ju om honom.
Men det var inte någon... Vem var det?
Ja, men du måste ju veta det. Alltså,
ja, Kristoffer Tainio, eller?
Ja, det var det. Just det var han. Men var han så nice som jag minns honom, eller överdriver jag?
Nej, alltså det kanske var den turneringen.
Han var riktigt bra alltså. Han var riktigt absolut. Bra i den turneringen. Han gjorde alltså sjuk damage under korgen. Och bara var bara starkare än alla andra liksom.
Ja, och så var det ju. Så var det. Det var han ju också, men det var inte någon talang på.
Nej, det är inte så Mario var ju, han var inte Mario Draghi. Mario var bara, han körde ju över alla den turneringen liksom. Det var ju brutalt faktiskt. Det var hela där och då trodde jag att Mario skulle bli typ en spelare för hög europeisk nivå.
Ja, han borde ha blivit det.
Ja, han borde ha blivit det verkligen. Alltså, han var så bra, det var löjligt. Jag minns också, det var ju Johan Pierre och Egil Salema var där. Mm. Med Umeå. Vi var där med Simon Andreasen liksom, och ett gäng dudes som aldrig blev något. Eller jo, Jocke Kjellman var ju med. Mm. Och sådana här spelare. Sen fanns ju även, vad heter han... Gustav Nyström och Alexander Pettersson spelade för Plania. Och Manos Naco spelade, och Andreas Persson för Uppsala. Det var ändå nice turnering. Alltså de här turneringarna hade mycket kvalitet, mycket mer kvalitet jämfört med dagens. Inte nödvändigtvis för att spelarna har blivit sämre. Jag tycker nästan de är bättre nu, men det är så många som drar antingen till RIG eller utomlands tidigt nu. Alltså det är helt annan sak faktiskt. Okej, sen kommer vi väl till de här första åren i A-laget i Södertälje.
Ja.
Och du, om jag minns rätt, du får ju roll ändå ganska snabbt, eller hur?
Så att mitt rookie-år fick jag ingenting, då spelade jag väl 2 matcher på hela året.
Okay.
Och då bytte vi typ 6 amerikaner det året. Och det var med Manne Palmqvist var coach, så det var inte någon känd. Han coachade Ockelbo. Ganska många, några år.
Vad är det här vi pratar om? Är det 8-9 eller 7-8? Eller
6-7,
okej.
Jag spelade bara 2 matcher. Sen bytte de coach. Det är typ det enda gången Södertälje har bytt coach mitt under en säsong. Och det hände. Och då kom Gerke in. För han var i London då. Eller i England med, han jobbade ju där. Eller ja, hans fru jobbade där. Så han åkte väl med. Och då kom han tillbaka till Södertälje och tog över dem mitt i mitten av säsongen, ja, strax efter jul då någon gång. Men det var, och då gick vi inte ens till slutspel det året med Södertälje. Vi var så pass dåliga.
Det är sjukt faktiskt.
Ja, och jag tänker också att Södertälje då, de två amerikanerna vi avslutade med, nu minns jag inte vad en av dem hette. Men en var ju Donna Williams, han spelade på North Carolina. Så han vann ju NCAA med North Carolina. Och den andra amerikanen spelade på UConn, alltså Connecticut, och vann också NCAA.
Vem var den andra? Alltså,
jag kommer inte ihåg vad han heter. Jag försökte komma på det innan, men jag minns inte. Men båda de två. Alltså jag vet inte om det någonsin har hänt i basketligan att man har haft en spelare som har vunnit NCAA. Vi hade två i samma lag.
Alltså Flo Tamba vann ju i Jämtland NCAA. Det har funnits några.
Okay, det har funnits.
Med Baylor. Ja, men det finns ju, men det är väldigt få givetvis.
Ja, okay. Men de här två var tongivande. Alltså de här, Donna Williams var ju det. Och den andra var ju Starin PG.
Just det.
På UConn, så det var verkligen.
Men är det Greg Dilligard året du får ordentlig speltid?
Ja, det var ju året därpå. Precis, då fick jag det. Och det var väl med Vedran då, kom också in i laget då.
Som assisterande?
Nej, som spelare.
Ja, som spelare, just det. Alltså det är så random att se bilder på honom när han spelar. För att det känns bara onaturligt.
Jag spelade, det var ju hans sista år då. Det var ju 07-08. Så då spelade jag med honom. Och då fick jag ju speltid.
Okej, okay. Och sen 08-09, där minns jag. Eller 09-10 är det väl du har en match med 30 plus poäng.
Visst? Mot Gotia,
och där och då kändes det verkligen som att fan, alltså gör man som typ 20-åring 30 plus poäng i högsta ligan, då har man anlänt. Hur, alltså det måste gått jävligt fort för dig från att inte ens platsa i U18-landslaget till att du gör något år efter 30 plus i ligan. Vad var det som gjorde att du gick framåt så mycket?
Ja, och det här är ju då, och det här kommer ju Vedran in i bilden, för det är ju mer eller mindre han som har shapat hela min karriär då. Och det var ju när han väl kom in som spelare. Det var inte många vet, det var i slutet av hans karriär, så han var ju redan klar, hans knän orkade inte och så. Men om vi hade, och jag hade ju gått ut gymnasiet också, så jag var väl 19 då. Om vi hade morgonträning klockan 10 med laget, så ville Vedran att jag skulle komma dit klockan 9, för han ville träna med mig. Inte att han skulle träna, utan att han skulle liksom göra dribblingsövningar och allting med mig. Och det här höll ju på alltså i månader. Och Vedran var ju fortfarande som spelare då under den tiden. Och då såg ju, då kom ju Gerke in liksom, en kvart innan klockan 10, alltså innan träningen skulle börja. Då såg han ju Vedran liksom, att han tränade mig. Och det här höll ju på under ganska lång tid. Så Gerke kom ju liksom ibland en halvtimme, kanske ibland klockan 9 när vi tränade, jag och Vedran bara. Och liksom han började rita liksom Vedrans övningar som han hade tagit med sig från där han hade spelat. Så han hade med sig papper och penna. Det var ganska stort av Gerke ändå. Liksom att han visade, han hade ändå väldigt stor respekt för Vedran, fast att han bara var spelare. Och det var ju då jag började utvecklas. Jag började liksom... Jag la ner väldigt mycket tid åt det. Och det var ju också när Vedran kom in där. Bara, vill du vara en basspelare eller vill du börja, vill du gå i skolan? Det var typ den, det var ju det ena eller det andra. Och det var ju då jag började verkligen satsa stenhårt på det. Och Garki såg det, han gav mig chansen eftersom jag tränade så pass mycket. Men här är också ett som man kanske glömmer, det var att jag tog inte chansen i, jag fick inte chansen i A-laget för att jag var en scorer. Utan det var bara för att jag spelade försvar. Och det är någonting man ska ta med sig som ungdomsspelare, det är att man ska vilja spela försvar. Och man kan lura coacher på visst, man kan kasta sig efter bollar, man kan göra så här, du vet, så här galna saves. Och då ser ju coachen och bara, shit, den här jäveln. Och då, man får speltid på grund av det. Det är ett sätt att lura en coach. Och jag gjorde allt sånt där. Och det var inte bara på matchen, utan på alla träningar. Jag hade ju så här sår över hela kroppen bara för att jag hade slängt mig så mycket efter bollar. Så jag hade ju så här speciella skydd för att jag slänger mig så mycket. Det var så jag började få chansen. När man väl visade att man kunde stoppa i försvar, jag spelade mot, jag bara, ge mig Doremus Benderman, ge mig Andrew Mitchell, jag vill ha alla och spela försvar på dem. Och när man visade att man kunde liksom hålla dem framför sig, så då kan man ju också ta lite galna skott och liksom, så att jag började med försvar, och det var där liksom jag var, det var min bästa egenskap under den tiden, till att sedan liksom ta med mig anfallet.
Ja, men jag måste säga att vi kan gå fram nu tills Vedra blir head coach 2010. För du säger ju att Vedra har format din karriär och det där som att du spelar försvar. Jag kommer ihåg det, fan, du spelade fett bra helplansförsvar. Men samtidigt, du vet, du framförallt 10-11 minns jag, du hamnade i foulproblem ganska mycket. Men de slutade blåsa på det ju längre åren gick, och du anpassade det också. Men jag kommer ihåg att jag alltid tänkte bara, hur fan kan jag vara så bra i försvar? För du är inte atletisk, alltså, du vet. Och ändå slidade du ner folk som var mycket snabbare än dig. Det var jättekonstigt, jag minns det. För du var liksom en, det var ju precis som du säger, du var skytt och så spelade du försvar.
Ja, men precis. Och vi tränade väldigt mycket på det där. Alltså, Vedrans sätt att träna, det var ju liksom helplans 1-1. Det var ju så det var. Och när man var ung, då orkade man ju det. Man återhämtade sig supersnabbt hela tiden. Det hade man ju aldrig orkat när jag var 30. Men så var träningarna hos Vedran. Det var ju väldigt intensiva träningar och vi tränade på det hela tiden. Och kunde man inte stoppa, då var det någon annan som skulle göra det.
Exakt.
Så det var ju jag, och sen blev det ju Mike och Karim och sådär. Det var ju så det var. Det var det enda sättet.
Ja, men det var därför Mike Josef fick ju spela, för att han bara spelade fysiskt över hela planen liksom. Han var inte någon bra anfallare alls. Förutom i avgörande match 5 i semin 2012. När Jonell Smith skadade sig och bara Mike Joseph förvandlas till Michael Jordan i typ 40 minuter. Men vi börjar med 10-11, för det, ni chockade ju basket Sverige då, kommer jag ihåg. För ingen trodde ni skulle göra något. Men i öppna säsongen med att börja, vad var det, 5-0 eller något sånt, 4-0, 5-0, och sen fortsätter ni vinna. Och precis som jag sa till Karim när vi pratade, ni hade fan ett dåligt jävla lag. Alltså jag tyckte ni var dåliga talangmässigt, med Willie Gaelic som var skadad alltid, och Jonell. Så egentligen hade ni en annan amerikan på försäsongen. Sen kom Jonell i början av säsongen. Och sen vad var det mer? Mantas Giskenas. Vad heter andra litauen, han som blev sparkad? Ni hade ju
Tauras Skripkauskas eller något sånt.
Ja. Tauras Skripkauskas. Och då tog ni in han serben Jeftić. Heter han Jeftić?
Ja, det är Jeftić.
Det är Jeftić. Ja, men alltså väldigt begränsat lag, och ändå gjorde ni väldigt mycket, och du har ju gigantisk roll liksom. Hur var den säsongen för dig?
Ja, för mig var den ju superbra, för att det var ju också att Vedran gav mig redan innan säsongen att jag skulle vara liksom starting shooting guard. Jag fick en väldigt stor roll hela vägen, men jag hade ju också tränat så pass mycket och förtjänat det. Alltså han hade ju gett mig det självförtroendet. Det var jättekul att spela i det laget. Det var ju, jag kände mig verkligen, det var på allvar. Det var inte bara att vara med i ett lag, utan det var verkligen att här har jag chansen att påverka hur resultatet kommer vara.
Du säger, Dino, att ni spelade sideförsvar först. Det var många saker ni gjorde först. Som exempelvis alltså Henrik Johansson, som är med i bänkvärmen, han pratar mycket om att Vedran kom med en helt annan scouting. Som faktiskt ändrade ligan. För några år efter det började alla göra detaljerade scoutingar och så vidare. Kände ni att ni var bättre förberedda än de andra lagen?
Ja, absolut. Det, jag vet ju inte hur bra de andra lagen var alltså, när det kommer till scouting och sånt. Men det var ju det vi pratade om. Att, visst, vi har ett limiterat talang i liksom, spelartruppen. Och vi måste hitta andra sätt. Antingen genom vår bättre tränade allihopa, bättre förberedda allihopa. Och det är det enda sättet vi kan matcha de bästa lagen.
Och jag kommer också ihåg att det är precis som du säger. Ni spelade så pass hårt försvar att domarna inte hade råd att blåsa bort matcher. Liksom. Ni visste ju att det skulle ge resultat till slut. Ni verkligen chockade och Vedran kom ju verkligen med något nytt i svensk basket. Och sen, vad heter det... ni hade ju säsongen 2011-12 där ni förlorade finalen mot Norrköping där Vedran först blir... nej, just det. Jo, han får lämna en av matcherna. Han blev ju utkastad någon match. Och Norrköping
efter två
hade,
minuter.
Efter två minuter, exakt.
Ja, och
Norrköping hade ett jävligt bra lag. Det måste man också vara ärlig. Liksom med Jeromanovs och Mitchell och... Gordon Watt och Fred Reigns och Ringström. Var Ringström är? Jag tror är
ja,
han kanske.
Han med. Mikael Lindqvist,
helvete vilket lag. Jesus freaking Christ. Så det var ju liksom ni fortsatte ta steg framåt. Sen 2012-13 vinner du ditt första SM-guld Dino. Och då är det så att John Robertson som egentligen kommer in för att ersätta Alan Shaq typ sådär tillfälligt. Men sen visade han sig vara en av bästa importer vi har haft i Sverige. Och så avgörande finalen mot Sundsvall och allt det där. Men hur var det liksom att göra den resan med liksom när du började med Vedran att ingen trodde på er till att ni 2013 vinner mot Sundsvall?
Nej, men som du var inne på, alltså, vi tog ju steg hela tiden. Så att 2000, vad var det, 9-10 där när vi går med Vedran första år, då går vi till semifinal. Torska 3-0 direkt i semifinal mot Sundsvall tror jag det var. Och så tar vi nästa steg, okej, men då går vi till final. Torska mot Norrköping i finalet. Och sen 12-13 då när vi går och vinner. Så det var ju verkligen hela tiden steg på vägen. Och vi hade ju samma trupp mer eller mindre när det kommer till svenska spelare. Jag visste importen var nya. Men... eller det var de ju inte heller. För Kenneth Sims spelade ju 2 år. Och det gjorde Mantas Griskenas också. Så det, vi hade ju ändå ganska vi hade ju en grund hela tiden. Vi hade ju ändå, vi spelade ihop. Vi hade ett år redan vi spelade ihop. Och sen året efter går vi och vinner. Så att vi kände ju varandra väldigt bra. Så att nej, men det var en fantastisk resa. Och det var väldigt kul. Och jag tror fortfarande inte att det var så många som trodde att vi skulle gå och vinna, framförallt inte mot Sundsvall. Vilket vi gjorde.
Ja, ni snudde ju första bortamatchen och sen hade de svårt att ta sig tillbaka liksom. Men den här sista matchen, de ledde ju stort i fjärde perioden. Men John Robertson var galen den matchen. Han hade väl 40 plus om jag minns rätt. Visst hade
ja,
han
finalen.
Det?
Ja, det gick ju till förlängning. Och Jakob Sigurdsson, han hade ju... Du vet, Sundsvall hade ju sista skottet. De tog timeout och de skulle rita upp ett spel. Och det kan man se i matchen. För de filmar ju Peter Ökvist då så här, när de går igenom timeouten. Då ska ju Peter rita ett spel. Och Sigurdsson säger I got this. Du vet, han vill inte ha något spel, han vill bara spela ett liksom clear out helt. Och då gick vi gick in. Och jag skulle inte min tanke var inte att hålla honom. För det var inte honom jag spelade på. Jag spelade på Kaffe. Fast Kaffe kanske var utfallet. Men ja, hur som helst, det var inte honom. Och då säger ju Ludde Degenärs då direkt så här, alltså han bytte upp mig och tog ner John Robertson. För John Robertson var på Sigurdsson då. Så innan bollen ens gick in, innan den skulle spela sista anfallet, då spelade jag på Sigurdsson. Och sätter han den så vinner de matchen. Missar han den då går vi till förlängning. Så han, det var inte superstor press på honom egentligen. Men så jag stoppade honom. Men han fick ändå ett ganska helt okej skott. Men missade, som tur är. Och så går vi och vinner förlängning.
Okej, men som ni säkert märkt, ni som lyssnar. Vi har haft lite strul här med tekniken. Varken jag eller Dino Pita kan komma på vad det beror på, men vi ska försöka ta oss igenom det här avsnittet på ett eller ett annat sätt. Baby, vi ger inte upp sådär enkelt. Och nu har vi säger så här, vi går vidare från 2013-säsongen. Eller inte riktigt, för jag vill att vi pratar om EM. Du, Dino, du är med. Du som inte ens fick spela med U18-landslaget. Du är faktiskt uttagen till EM 2013. Sista EM Sverige spelar med Jonas Repko och Jeff Taylor på plats. Hur var den upplevelsen för dig, Dino?
Fantastisk. Det var fantastisk. Det var superkul att vara med. Och att jag fick chansen att vara med överhuvudtaget. Som du säger, det är ju... När var det senast? Förutom om vi tänker 2003, där Sverige var med bara för att det var i Sverige. Så var det väl säkert 20 år innan.
95 och 93.
95. Ja, precis. Så att bara få chansen att representera Sverige i ett så pass stort turnering var ju en stor bedrift och någonting jag värdesätter stort i min karriär.
Hur dina föräldrar, de måste varit jävligt stolta alltså, med tanke på er historia och allting.
Ja, absolut. Nej, men de var ju superglada. Det var ju jag själv. Jag var ju nog den som var absolut gladast, men det är klart, de var ju stolta. Och mina bröder, de var ju också väldigt glada.
På tal om landslag och så vidare, fanns det något intresse från Bosnien att du ska spela i deras landslag? Minns du?
Ja, det fanns det, och det var året innan där och Vedran var med i bilden där. Han var inte, men han pratade med dem, men de valde att gå en annan väg. Det var inga, det var inte mer med det. Så att jag var faktiskt neutraliserad spelare i Sverige, ska jag säga det också.
Räknades du som naturaliserad?
Ja, under EM.
Kan det stämma?
Ja, det är helt sant. Jag hade en stjärna, du vet, en sån här asterix på mitt namn.
What? Det där är ju jättekonstigt. Ja. När fick du medborgarskapet?
Jag fick den när jag var 15.
Aha.
Ja, det fick det i samband med U16-landslaget.
Okej, det kan bero på det faktiskt. För jag har svårt att se. Jag vet att FIBA-reglerna är ganska tydliga med att om man har växt upp, men det är väl någonstans där 15-16 gränsen går, så det kan bero på det. Okej, och du hade inte kanske jättestor roll i den turneringen, men jag kommer ihåg ändå att du kom in och fick minuter liksom.
Absolut.
Tyckte du att det var, alltså ni mötte ju jävligt bra lag. Det är ju Italien, Grekland, Turkiet, Ryssland och så Finland, som var mycket bättre än vad folk visste. De hade ju redan jobbat ihop det där gänget med Kopponen, och var Ranniko med? Teemu Ranniko, var han också med där?
Ja,
de hade absolut brutalt lag egentligen, alltså, om man tänker efter. Hur var det att möta spelare på den nivån?
Nej, så första matchen var mot Grekland, och det var ju liksom Spanolis, man hade ju bara sett Spanolis på TV. Så det var ju superkul liksom, Printezic och Perperoglu, alltså det är ganska mycket roliga stories jag har från det här EM:et, för att vi sitter ju, alltså det här också blir lite konstigt att säga, men vi sitter ju där och ska ha scouten med Grekland, och du vet, coachen, de kunde ju Spanolis, de kunde Printezic, de kunde liksom de mesta, men just Perperoglu hade de, alltså de hade ingen aning, och killen spelade i Panathinaikos, han hade precis vunnit liksom Euroleague med Panathinaikos. Så de frågade mig, så att de bara, Dino, för de visste att jag hade koll på Euroleague och sånt, frågade mig, så att, men kan du någonting om Perperoglu? Så skulle jag hålla liksom, vad Perperoglu är bra på. Det var ganska kul faktiskt. För de hade inte den kollen.
Ja, alltså det säger ju också mycket om, jag har väldigt mycket respekt för Brad Dean. Han har ju haft otrolig karriär ute och gjort mycket i Sverige också, men det säger ju också på nivån. Tror du att Balibrea, Kjellman och Degenes och Mikko hade missat vem Perperoglu är?
Nej, det är helt andra tider. Ingen hade ju missat det.
Exakt.
När man möter ett så pass bra lag. Man vet ju alla spelare. Jag visste ju alla spelare i Grekland. Även liksom Kavadas som kom från bänken. Liksom, jag visste ju vart alla spelade.
Nikos Papas var med, minns jag.
Nej, han var inte med. Jag tror inte han var med i den turneringen.
Jo,
det var Slukas. Slukas var med.
Ja, för mig, Nikos Papas var med också. För att Chris hade mött honom på college. Jag kommer ihåg att jag sitter med Chris McKnight och säger, ja, men honom har mött. Men jag vet inte, jag kanske inbillar mig nu. Vad var skillnaden mellan att möta en spelare i svenska ligan och en spelare i EM? Vad var liksom det första som slår dig? Vilka tankar slår dig? Okej, det här var den stora skillnaden.
Nej, de var ju så pass mycket bättre. Men det var också den respekten. De hade en helt annan respekt hos oss också, framförallt hos mig. Jag hade inte någon, alltså, superhög, jag hade ju respekt för alla spel i basketligan, men det var ju en helt annan. Det var ju mer, när jag mötte de här Euroleague-spelarna, det var ju där jag ville vara. Så jag hade ju en helt annan respekt för dem. Men det var ju framförallt, alltså, jag spelade, det var ju inte Spanolis innan jag spelade, men jag spelade på Slukas. Och då var ju, han kunde läsa screen på ett helt annat sätt än jag var vid. De kunde läsa, de hade de här passningarna med liksom hook pass, som man kallar det. De hittade från sida sida, svingade bollen och sen satte de skott. De hittade mismatch hela tiden. Det var en helt annan taktik. Och de hade ju Trinchieri som coach dessutom. Så att,
var Trinchieri deras coach?
Ja, ja, absolut.
Va, han måste ha varit jävligt ung då?
Ja, kanske han var. Ja, han var ju Euroleague-coach i Kanto då.
Okej, det där hade jag missat, att Trinchieri var coach. Fan, han måste ha varit jävligt. Som sagt, han måste ha varit typ 35 bast då eller något. Men vad heter det? Okej, men jag minns exempelvis från matchen mot Grekland att Sverige hade så jävla svårt att få ett öppet skott. Alltså det var så jävla svårt att få något bra. Och till slut blev det så att här, Jeff, varsågod, gör något typ. Alltså,
så var det.
Ja, det är så fysiskt.
Ja, och sen ska jag säga, vi spelade inte bra basket. Alltså vi spelade ju liksom, det var ju Jeff eller Jonas och så skapa någonting liksom. Det var inte taktiskt basket direkt. Det var mer vi försökte bara skapa från egentligen ingenting. Medan Grekland är ju väldigt, väldigt taktiskt. Det kanske är det mest taktiska landet att spela på. Det är ju väldigt mycket taktik där. Och de spelade ju väldigt taktiskt. Vi hade ingen chans. Alltså, de la in bollen till Borussis och sen skulle han spela 1-1 mot
Kjell.
Han backa. Det tog ju 10 sekunder för han komma in. Men sen han väl kom in, det var ingen hjälpsida eller någonting. Han bara la in den en efter den. Så att det var ju en helt annan nivå.
Ja, och Bredin är ju känd som en coach som... väldigt mycket motion och så vidare. Jag vet inte hur ni spelade där och då, men... jag vet att det är hans ideologi, så det kanske inte var anpassat för ett EM för att besegra Grekland som ett mindre talangfullt lag. Men vi backar lite ett år innan det, för att du nämnde det faktiskt, så jag minns den matchen. Du spelade ju försvar på JC Carroll här i Boråshallen, och jag kommer faktiskt ihåg att du hade den rollen, och jag tyckte att du gjorde det bra. Sen gjorde han typ 29-30 poäng ändå, men han missade ändå mycket skott. Hur var det att försvara honom? För han är ju liksom en... han är otrolig jävla anfallare. Han har ju både skottet och sin floater liksom. Så det är svårt att avgöra hur man ska försvara honom.
Nej, men JC Carroll, det var ju min idol. Mer eller mindre. Det var ju liksom, han var en maskin. Den talangen, fotsättningen, den scoren. Han var ingen passare eller någonting med han. Ingenting försvarade med han. Jävla vilken score det var. Det var helt otroligt. Så vi satt ju där och... lite samma story som Perperoglu. Jag satt ju där på hotellet, för jag visste att jag skulle starta dagen efter. Och jag skulle hålla JC Carroll då. Det var min uppgift. Och då sitter jag där och går igenom liksom scoutingen med Gerke liksom, så här, ska vi... Och det här är ju någonting jag fått med mig från Vedran liksom, den här, hur detaljerad scoutingen ska vara. Så det var liksom så här, när JC Carroll spelade T-game då, jag gick igenom där med Gerke, bara, ska jag ta han åt hans backhand eller åt hans forehand? Exakt, du vet, det var ju den nivån Vedran höll på med. För de svenska coachen var det bara, vad menar du med backhand och forehand liksom, det fanns ju en tanke med det här. Och då liksom började jag analysera, men vadå, han går ju oftast åt sin... Nu kommer jag inte ihåg om det var backhand eller forehand, men vi säger backhand då. Så att jag borde styra han åt andra hållet, mot forehand, så att han kommer åt andra hållet, så att han kommer ifrån sin, även om han kommer ha hög procent, kanske är lite mindre, bara för att jag ska ha en lite större chans. För mig, jag styr han bara åt ett håll. Och så att vi gick igenom hela det här, den här scoutingen som jag fick liksom, hur jag skulle försvara och vart liksom spelarna, vart jag skulle behöva få hjälp ifrån. Men det var framförallt, låt han inte gå åt höger, som var den stora delen då, när han har bollen ute på perimetern. Men ja, så matchen började, jag var ju väldigt liksom så här, inte nervös, men var väldigt excited var jag liksom, så här, det liksom droppade svett i mina händer bara för att jag var så jäkla liksom så här taggad för att spela mot han. Och han får något spel från Aro Bams då, som jag är med han hela vägen, och så lyckas jag på något vis liksom blocka han. Och då kände jag mig liksom med i matchen, men sen anfallet efter det, för han spelade för Azerbaijan då, och allt gick igenom honom. Alltså det fanns ingen annan spelare, det var bara JC Carroll. Det var liksom, ska du skjuta 50 skott, då kommer han skjuta 50 skott. Anfallet efter då, alltså då tar han en Steph Curry 3, alltså det var säkert en eller två meter utanför, och går åt höger. Han går åt höger och tar en sån 3 och det var bara nät. Och då kollar jag liksom, då ser Brad Dean, blir helt galen på mig för att han gick åt höger. Men jag bara, så det är 2 meter utanför 3, det var inte så att han gick en korg. Så det var det. Men det var fantastiskt kul. Och i andra halvlek så tog jag faktiskt en offensiv foul på honom, samtidigt som han bröt min näsa.
Det ser du.
Så då kände jag.
Din förebild, den fyra bild, bröt din näsa. Det, Ja, men han är jävligt bra. Jag minns den matchen väldigt tydligt. Jag kommer ihåg att du satte någon trea också. Har jag ett minne, svagt minne av att du gjorde det bra. Alla tyckte bara shit, alltså du gör det bra liksom i det där laget. 2013 drar du utomlands för första gången och då är du i Belgien i ett par år till att börja med, eller hur? Hur var, för jag kommer ihåg både du och Kenny Sims drog ut samma år till samma liga. Hur var det att spela liksom, återigen, jag måste säga det, men jag säger det igen, inte var med i U18-landslaget, nu spelar du som heltidsproffs liksom i Belgien. Hur var de åren?
Nej, det var fantastiskt, för den belgiska ligan, just då var det ju liksom tre lag som spelade Eurocup. Inte FIBA Eurocup, utan riktiga, alltså den precis under Euroleague. Så du hade tre lag som spelade där. Du hade tre lag som spelade Eurocup, alltså FIBA Eurocup.
Vilka var det? Ostende, Charlois och var det och något
Mons,
mer?
Mons.
Just det.
De tre spelade Eurocup. Sen har du ju Alst och Antwerpen och så var det ett till lag, kommer jag minns inte vilket, som spelade i FIBA Europe Cup, den tredje ligan. Så det var ju, alltså, de lagen var ju väldigt, som var där, de satsade väldigt mycket pengar i Belgien under den tiden. Så det var fantastiska spelare. Man mötte ju verkligen spelare på den absolut högsta nivån, kändes det som, när jag var där.
Ja, men nämn några. Jag vet att vi pratade, du och Matt Lajeski var där, om jag minns. Sen var det han som spelade i NBA sen med, vad heter han som spelade för Knicks och Indiana? Mycket bra skit.
Copeland,
just det.
Ja, och sen Damon Mallett spelade i Charlois. Han spelade ju många år i ACB.
Just det.
En av de bästa kanske är Joventut, liksom, så här, han var amerikan. Alltså han spelade med Ricky Rubio och Fernandes då. Tillsammans, han har väl blivit känd på grund av det, men så det var dem. Och sen har du ju, alltså Måns hade fantastiska spelare. Jag vet inte om Måns spelade Euroleague, men de alla spelar på väldigt hög nivå.
Påminner mig, vad heter den här korta pointguarden i Alst som, alltså han ser inte ut som en basketspelare, men hade sjukaste hela bössan.
Han spelar på Gonzaga med Adam Olsen, är han Derek Rabio?
Nej, vet du vad, prata på du om Belgien så ska jag googla det. Jag måste googla fram det.
Exakt, du hade ju Derek Ravio i alla fall. Och Brad Dean var ju coach då för Alst.
Just det.
Så att han coachade dem och de var ju också ett jättebra lag som hade bra spelare.
Hur gick det för din del?
Ja, det gick jättebra. Första året, det gick bra. Och sen, jag hade ju som mål hela tiden att jag ville ta steg fram. Så jag ville ju spela i Liège då första året. Och sen gå vidare till något, kanske ett bättre belgiskt lag. Eller gå vidare utomlands. Nu blev det inte så. Jag spelade bra, laget slutade fyra. Vi åkte ut mot Bradins lag faktiskt i kvartsfinalen. Okay. Men jag spelade fortfarande ganska bra då. Men jag fick inget liksom, erbjudande året efter det som jag hade kanske velat. Så att jag stannade kvar ett år till där.
Rodney Clark hette han, minns du honom?
Alltså, ja, absolut. Mitt andra år.
Ja, jätteliten, oatletisk, men ändå snittade han typ sådär 19 poäng per match. Alltså jag kunde inte förstå hur det gick till. Det var helt sjukt. Men vad heter det? Okej, du var ju där i två säsonger. Och sen efter det, jag vet att du är tillbaka i Södertälje något år.
Det var efter det.
Det var efter det. Och då pratar vi alltså om
15-16. Vi vinner SM-guld igen.
Och då spelar du med Laser Myers, eller vad han nu heter, Skyler Bowling. Och ni har återigen, Jukic var med om jag minns rätt. Nej, det var året innan var Jukic med. Du spelade inte med Jukic. Men jag kommer ihåg att ni promenerade er fram till guldet. Kände du att du var för bra för ligan där och då?
Nej. Vet du vad, vi spelade faktiskt i FIBA Eurocup. Alltså du menar om jag personligen var för bra för ligan?
Exakt, eller om laget? Nej, du
Nej, jag kände inte att jag var för bra för ligan. Men jag kände att det var ett steg ner. Och jag var lite besviken att jag inte hade, att jag inte fick något erbjudande som jag ville ha. Det kände jag just då. Det var ju tur att vi spelade ändå i FIBA Eurocup då. Och där hade vi ju, där spelade jag väldigt bra. För där hade vi liksom Ostende i gruppen. Vi hade Frankfurt, vi hade Varese, du vet, så här, man fick ju möta värsta spelarna. Och där spelade jag väldigt bra. Så jag hade den där som moroten att okej, jag kanske har en till chans liksom att komma ut i Europa. Men som du säger, alltså, det året, vi var så pass dominant. Jag tror vi bara torskade tre matcher hela året. Alltså, vi förlorade ingenting.
Det var helt sjukt faktiskt. Jag kommer faktiskt ihåg eran match mot Varese. För då var Roko Ukic var med. Jag minns också att Clay Thompsons brorsa var med i den matchen. Alltså de är riktigt bra lag, men ni slog dem hemma för att Sharapovic gick nötter, om jag minns rätt. Jag kanske inbillar mig. det var ju liksom ni kunde ju hålla och, ja, kör.
Nej, han och Tony hade ju 30 poäng var. Och då var det ändå, det var ändå Brandon Davis, alltså vi snackar om, som, och Mohamed Faye som de spelade mot. Båda just de två, fantastiska karriärer i EuroLeague. Brandon Davis liksom Barcelona och jag vet inte var han har varit, Valencia och så vidare.
Han minns ju inte att han var med i den matchen.
Han var med, båda de två med. Och de försvarade Tony och den andra försvarade Chris. Och båda de två hade 30 var.
Så ja, det är sjukt, det är faktiskt sjukt. Men det visade ju liksom att ni kunde hålla jämna steg med riktigt bra lag. Sen, ja, nu hör vi något av barnen i bakgrunden. Shoutout till Dino Peters ungdomar. Shoutout till deras ungdomar. Men året efter kommer du ut då, 16-17. Och då blir det Polen då, eller?
Nej, då blev det i Bryssel. Så åkte tillbaka till Belgien. Gjorde en halv säsong i Belgien. Och sen bytte jag i mitten av säsongen till Polen.
Varför bytte du, minns du?
Nej, men jag kände väl att jag inte fick förtroendet av den coachen. Och samtidigt hade min agent, eftersom det var samma agent som det var till Kotras. Inte Kotras, till Serapovic, Chris. Han var samma agent, så hade han, de hade en spot öppen liksom för en shooting guard, och då hade jag den chansen och jag skulle få större förtroende där, så skulle få mer utrymme, för att när jag spelade i Bryssel i det laget, så jag kom inte alls till rätta med hur de ville att jag skulle spela och hur jag spelade. Det var totalt helt annorlunda mot Vedran, liksom struktur och taktik, och sen nu var det mer liksom öppet och sånt, och jag tror inte jag klaffade i det systemet, så att säga.
Gick det bra i Polen?
Ja, absolut. Så kom dit och det gick jättebra. Som tråkigt nog så åkte Chris därifrån typ när jag kom.
För då fick till Andorra?
Ja, exakt, till Andorra, precis.
Ja. Just det. Och sen, vad heter det, vi behöver inte gå vidare med klubbbasket, utan jag vill att nu tar vi en paus och pratar om landslagsbasket, för att din mentor och coachen som formade dig tar över landslaget. Och du är ju med i det landslaget. Jag har några frågor till dig. Hur kändes det att möta Bosnien i Bosnien liksom, och spela den matchen?
Ja, det var ju så coolt. Det var verkligen, och det var ju också väldigt bra lag Bosnien. Det var ju Teletovic, det var liksom också någon så här spelare man hade sett upp till under hela ens karriär. Åka ner till Bosnien, du vet, och de hade ju ringt mig från tidningen där liksom, och frågat hur det känns och hur jag förberedde mig, och de hade sett den där videon typ när jag skjuter massa treor och sätter alltså från Iraq, du vet, bara spot up. Så de försökte väl hitta någon grej där i tidningen, att jag började förbereda mig, att jag är redo för Bosnien och lite sådana saker. Så fick jag lite meddelanden från bosniska supportrar där att jag var, vad ska man säga, typ inte fiende, men att alltså hur jag kunde liksom spela för Sverige och inte för för Bosnien, och du vet, de fattar ju aldrig backstoryn här. Utan ja, det var så det var. Men det var lite kul, det var ju bara roligt faktiskt. Sen hörde man ju lite svordomar just riktade mot mig från publiken, men det var ju bara kul.
Ja, det var ju fullsatt, minns jag. Och jag har också ett minne av att du sätter ett par treor i den matchen. Som var ganska viktiga så. Men det blev ju tight förlust. Och det är faktiskt det jag vill fråga dig. Du var ju med mycket med Vedran. Och du vet, nu när jag försöker summera hur det gick för honom. Nummer ett tyckte jag inte att han skulle kickas för att ta in Hugo Lopez. Alltså snacka om att alltså att nivån sjönk på coachsidan. Otroligt. Men samtidigt, nu när jag tänker efter, ni spelade ganska bra, men det var ju så många tajta förluster. Alltså det förlorades jävligt mycket. Förutom sommaren när Marcus Eriksson var med. Då vann ni de flesta matcherna. Då gick ni 4-2 i den här gruppen och gick vidare till huvudkvalet då. Men hur skulle du se på hans år som förbundskapten?
Nej men det är som du säger, det var ju många liksom förluster som var väldigt tajta, och det var så konstiga liksom förluster liksom i Rumänien borta. Så att vi förlorade sätt på som man inte ska förlora. Så vi har ledningen och vi gör någon konstig foul och de får straffkast och bollen är i våra händer och så tar de, alltså det var så här, bara konstiga sätt att förlora på. Så att jag förstår ju i efterhand liksom att alltså allting hade sett annorlunda ut om vi hade vunnit någon av dem som vi borde ha vunnit de här matcherna.
Hade ni vunnit mot Lettland borta, var du med den matchen? Du var med om
det var jag med. Och det var ju också på ett straffkast liksom, jättekonstigt att vi förlorade.
Alltså hade ni vunnit den matchen och bara fått känna på att slå en favorit på bortaplan, jag tror att Vedrans, det hade sett helt annorlunda ut. Det hade sett helt annorlunda ut. Men så var det inte liksom. Och jag kan känna nu i efterhand att, du vet, du minns ju också, det var ju så jävla mycket hat kring Vedran. Det var antingen att man gillar honom eller hatar honom. Han vann ju på tok för mycket. Vilket kommer hända med Mikko Ripperen ganska snart om de vinner ett guld till. Det kan jag lova dig. Det kommer bli exakt samma sak. Men det kändes som att det blev väldigt toxic liksom, och det gjorde ont i själen att se honom lämna efter när, var du med i Danmark-matchen när ni förlorade på bortaplan?
Nej, jag var inte med då.
Nej, du var inte med den matchen. Okej, men det var ju jävligt jobbig förlust och han fick ju lämna. Och det har ju gått bra för honom sen dess. Eller inte i år. I år har jag sett honom och strugglat. Men han har ju blivit årets coach i Belgien och coachar Bosnien till ett EM, även fast han hoppade av innan av olika anledningar. Men det var ju en intressant resa där med Vedran faktiskt, och du var ju med och såg den liksom, och det hade några marginaler varit på Sveriges sida, så hade det varit sett helt jävla annorlunda ut. Men det var det inte, och sån är idrott. Vi går vidare din och med din karriär. Du är i Polen, vad gör du året efter Polen?
Året efter Polen, vart spelade jag då? Oj, nu minns jag inte. Jo, året efter Polen, just då spelade jag i Rumänien. Då åker jag till Rumänien och spelar.
Vilket lag?
Mures. Så jag tar in Jonte. Jonte hade inget lag. Han spelade med Borås och hans kontrakt gick precis ut.
Ja, just det året.
Och sen frågade de mig, känner du någon liksom, spelare som skulle vilja kunna tänka sig någon point guard? Och då kom jag på, ja men just det, Jonte är ju, han har inget kontrakt.
Och de plockade upp Jonte med bil efter bortamatchen i Ungern.
Exakt.
Alltså, jag har två viktiga frågor här. Fick du betalt i tid?
Nej, absolut inte.
Och andra frågan är, fick du pengarna till slut?
Nej, inte alla. Nej, det var därför jag lämnade också. Alla vi lämnade, hela laget lämnade. Den klubben finns inte kvar längre. Utan det är ny. Jonte spelar ju nu i Mures, i samma hall och allting, samma ställe, men det är inte samma klubb.
Ja, jag fattar.
Ja, det är så de gör. De byter bara namn, byter liksom aktiebolag så att säga.
Ja, men det rumänska ligan är lite konstigt, för att det investeras en del pengar där, alltså mer än vad folk skulle kunna tro. Men det är väldigt stökigt så. Ibland får du lön,
absolut.
Ibland får du inte lön. Det är lite så där lotteri.
Det är absolut.
Okej, och sen efter det, Dino, kommer du tillbaka till Sverige då?
Nej, så jag lämnade ju då Rumän just för den där anledningen. Och vi strejkade ju, vi spelade ju fotboll på träningen. Liksom, vi ville inte träna för att vi inte fick lön. Alltså, det är mycket stories, sådana stories.
Ja.
Hur som helst, i februari eller mars kanske det var, då åker jag till Juventus. Alltså i litauiska högsta ligan då. Jag spelade där.
Och hur var den upplevelsen?
Ja, det var så fantastiskt. För då möter vi ju liksom Žalgiris. Och det var det året Žalgiris går till Final Four. Så de har ju Vasa Micic som tredje pointguard. Han var tredje pointguard, förstår du?
Och Sarunas som coach.
Sarunas som coach. Vasa tredje pointguard. Beno Judrich som backup pointguard. Och sen var det, vad heter han? Pangos som första pointguard. Förstår du vilka pointguard de hade?
Jäklar, vilken pointguard-linje. Var inte Kalnietis också med? Nej, det var det inte, kanske.
Nej. Det måste varit efter. De hade Pangos och sen Beno Judrich som var liksom, han var pensionerad en basebiller, och sen Vasa Micic.
Okej, och nu är vi tillbaka återigen efter ännu ett avbrott, sjukaste inspelningen, men vi ska fan ro det här i hamn. Dino, jag vill att vi hoppar över det där året då du var i Slovakien, för att, eller jag kan fråga dig, fick du betala i tid där i alla fall?
Ja, det var ingen konstigt, det var ett bra lag, allt var i tid där.
För där ska jag berätta för dig, Dino. Jag kommer ihåg att du kommer tillbaka från Slovakien, och jag tror att säsongen är 1920 eller 2021. Och jag kommer ihåg att du öppnar säsongen så jävla bra. Alltså, du vet, jag kände att där och då var du en liksom veteran som liksom förstått exakt hur man ska lira och vet hur du ska använda dina styrkor liksom, för att bara vara jävligt effektivt i SBL. Men sen skadade du dig. Vet du vilken säsong och vilken skada jag pratar om?
Absolut. Det var den säsongen. Det var i Champions League där. Jag spelade fantastiskt bra i Champions League-kvalet.
Ja, du var riktigt bra.
Vi slog Bulgarien, ett bulgariskt lag, nu kommer jag inte ihåg vad de heter, bara därför. Så gick vi vidare och så mötte vi Antwerpen. Och sen skadade jag mig mot Jämtland borta. Jag trampade snett på spelarens fot då, och bryter en liten del av foten. Precis.
Och, Och vet vad, jag känner att du aldrig riktigt kommer tillbaka på, till den nivån senare i din karriär, håller du med mig?
Ja, för, ja, det gör jag, fast det var inte efter den skadan. Då började jag komma tillbaka, men sen bröt jag halsen. Och det var samma år, det var bara en månad senare. Och efter det kom jag aldrig tillbaka.
Just det, så var det. Vad var det som hände med halsen?
Nej, det var ju match mot Norrköping då, och då Anes Zekovic går upp mot korgen liksom. Det är inget konstigt, men han träffar mig på i rätt konstig vinkel liksom, så här, med hans axel mot struphuvud och så, och där bryts någonting så att och från den reparerade mig aldrig riktigt helt hundra, och sen kom ju covid där och allt blev som det blev.
Precis, och känner du att det var surt liksom, för att du, som sagt, jag tycker att du samlade på dig tillräckligt med erfarenhet för att spela jävligt effektiv veteranbasket och bara vara otroligt produktiv, men sen att aldrig känna att man kommer tillbaka dit, tyckte du det var jobbigt?
Nej, men det tror jag inte. Jag tyckte inte det. Jag tyckte inte det var så. Jag hade ändå haft min karriär, jag hade redan spelat utlandsåren. Då var det redan förbi de åren att jag skulle spela mer utomlands, och jag var redan klar med landslaget. Så det var ju mest bara spela för att jag tyckte det var kul. Det var inte alls den här syran i magen längre när man hade spelat en dålig match eller någonting jag hade. Så att redan då började det liksom avta lite mer. Så att det var aldrig så att det var, att jag kände att det var superjobbigt. Det hade varit mycket värre om det hade när jag var 25.
Oh, men däremot måste jag ändå ha som en highlight 2020-21. Ni spelar mot Jämtland en semifinal där de, alltså, de har inbördes på er på plus 45 eller 50 och ändå går ni vidare. Det är faktiskt det sjukaste jag sett. Och i avgörande matchen så är det faktiskt du som avgör. Och Samuel Berkelund sätter också någon tre. Han fick ju stå öppen hela den serien. Det måste varit gött liksom, att du var ändå veteran, haft massa skador och ändå avgör du en så där viktig match.
Nej, men spelet gick ju igenom mig. Det är just den matchen, i alla fall i sista halvlek.
Gaddefors blev, exakt. Han blev utfallet.
Precis, så att allting gick ju igenom mig. Och då fick man ju, och det fanns ju ingen att byta med heller. Vi spelade med sex spelare hela det året. Så att då fick ju alla spel var ju att jag skulle skapa någonting. Fast att vi hade point guards och skyttar och som också kunde skapa, så gick allting igenom mig. Men jag hade ett jävla flow det. Hela den slutspelsserien, förutom i finalen, då var jag redan kör, men jag hade inga ben eller någonting. Men
alla ni var det, annars, det var inte bara du. Ja, alla nej, ni precis. Var det liksom. Man anade ju att bensinen skulle ta slut någon gång, för ni hade jättebra säsong och Gaddefors var MVP, men alla fattade ju, ni är fan 6,5 dudes. Ni kommer ju bli trötta liksom.
Och
sen efter det har du berättat till mig i efterhand att fanns vissa i klubben som inte ville förlänga dig efter den säsongen, vilket jag tyckte var helt insane. Hur kändes det liksom att din klubb, där du gett så mycket och precis avgjort en semifinal, att det fanns de tankarna?
Nej, det var ju tungt. För jag kände ju då att jag ville ha alltså, 1-2 år till liksom, att spela, och sen skulle jag liksom lägga av. Så att, det var jäkligt tufft faktiskt just det året, för att jag hade ju spelat bra hela året. Det var inte liksom, vi vinner grundserien, vi går till final liksom, det är ju bara jättekonstigt. Men de tog ändå beslutet att förlänga mig 1 år till, och sen blev det samma fråga säsongen efter då, och det var då jag slutade.
Och hur kändes det att avrunda din karriär?
Jag hade ju i efterhand så har det blivit bra nu, för jag har ju fått bra jobb och allting vid sidan om, och som jag trivs med väldigt bra. Men just då när det hände i Södertälje så var det ju väldigt tråkigt, för jag ville ju, och jag hade ju sagt det här till alla spelare, visste om det, att jag ville spela ett sista år till, liksom gå klart skolan och sen lägga skorna liksom på hyllan. Också jag hade ju lite egoistiska mål också, så jag hade ju spelat 485 matcher i klubben, jag ville spela 500, du vet, sådana där grejer som jag tyckte ändå var, det betydde ju någonting för mig, för jag hade ju spelat i en och samma klubb hela min karriär, i Sverige då. Så jag hade ju några sådana mål, du skulle komma på topp 3-listan, jag skulle vara topp 5 i skytteliga, du vet, sådana här egoistiska mål. Men så att, ja, det var ju tråkigt att jag inte fick chansen till det. Men nu i efterhand så är det lugnt med klubben. Jag sitter idag i styrelsen i klubben, så att det är inte liksom så att...
Är du med i styrelsen?
Ja, för SBK.
Fan vad häftigt, det visste jag fan inte. Men fan vad roligt, alltså det där gör mig jävligt glad, för att jag tycker att ett stort problem i svensk basket är att man inte behåller profilerna liksom, och att Södertälje faktiskt, jag antar att de frågade och ville ha det, det är otroligt stort jävla plus tycker jag. Fan vad kul, alltså det där gjorde mig jätteglad.
Ja, roligt.
Och hur känns det att vara i klubbens styrelse?
Ja, det känns kul, det är ju helt annan sak. Det är ju mycket, det är snack om basket, men det är också snack om många andra saker liksom, som jag inte har, som jag inte har någon erfarenhet av.
Just det.
Alltså ekonomi eller hur saker och ting liksom, organisationsmässigt och sånt. Alltså, jag har ju spelat basket, det är det jag kunde liksom. Så det är mycket sådana frågor, men jag lär mig väldigt mycket och jag tycker det är kul. Så att vi sitter där ett gäng som jag känner ju väldigt många där. Så det är inget. Det är några nya personer, men många av dem känner jag liksom sedan tidigare väldigt väl. Så det är bara härligt.
Ja, men fan vad roligt att höra. Och kan du se dig själv i framtiden kanske vara coach? Eller är det bara styrelsemänniska du vill vara?
Ja, nej, jag kommer aldrig vara coach. Jag tror jag har sagt det till dig. Jag tror att det är det värsta jobbet man kan ha.
Ja, det är det. Jag håller med dig. Så. Det finns ingen chans. Det där sista året som du inte fick förlängt, liksom, vad jobbade du vid sidan om samtidigt som du pluggade?
Nej, det gjorde jag inte. Jag hade bara ett och halvår kvar av skolan. Så att då gjorde jag klart det, så jag tog examen vid årsskiftet av jul där. Och sen fick jag jobb redan i februari. Eller vad det var. Så jag fick jobb väldigt, väldigt snabbt där. Och det är mitt nuvarande jobb då, som analytiker.
Hur skulle du jämföra att ha inom citationstecken vanligt jobb med att spela basket?
Ja, men det är ju stor skillnad. Det är stor skillnad att ha ett 9-5 jobb än att jobba, träna en till två gånger om dagen, liksom 10-12. Och sen basket, det var ju en hobby. Du tyckte det var kul. Du fick ju betalt för din hobby. Dock var det mycket mer press och liksom så här. I Sverige kanske inte lika mycket, men i varje fall utomlands. Och sen sätter man mycket press på sig själv alltid. Jobbet är ju mer chill liksom. Det finns ju inte på samma sätt liksom, den här auktoritära ledarskapen som jag har varit van vid utomlands. På ett jobb liksom, där micromanagement, när de kollar liksom exakt vad det är du gör och hur du, vad du äter, vad du dricker, vad du hur du sover, vilka du umgås med liksom. Så är det ju verkligen i basketen på den högsta nivån. Så är det inte i arbetslivet.
Vad heter det? Du har nämnt Lucas och JC Carroll. Ge oss tre spelare till som du mött som du tänkte okej, där är klass liksom.
Spelar Spanoulis såklart. Det där är så svårt alltså. Ja, det är svårt. Det är ju dem jag skulle säga. Det är en helt.
Kom igen, två till. Du måste hitta. Ge någon, det kan vara någon från basketligan. Någon du bara kände shit, Kellen McCoy typ. Eller något sådär random. Spela
men om vi tar basketligan så är det kanske lite lättare, men det var Bennerman. Han var ju i för sig slut av sin karriär, men när jag spelade mot honom, det var verkligen klass. Sen tyckte jag alltså också när jag var rookie där, kommer jag ihåg, det var ju Donna Williams då. Han spelade ju i Plandia några år innan, men han var verkligen klass. Men Mitchell alltså, det var en helt annan nivå alltså.
Ja, han var fett
Mitchell
bra
alltså. Han var så jäkla bra spelare alltså. Det var verkligen klass. Så att Mitchell var så konstig, för du visste aldrig vart du hade honom. Han visade inga liksom så här känslor mot någon.
Nej,
han kunde bli förbannad, men han var jättemärklig liksom. Man kunde aldrig läsa av han. Och sen Sigurdsson, absolut. För Sigurdsson, när jag var där, alltså 2012, det var ju hans bästa år, de där åren där. Han var ju 28-30 där, han var ju fantastisk lirare. Men Sigurdsson skulle jag säga att han måste ha varit i toppen av dem jag spelat mot, han och Mitchell tillsammans.
Alltså Mitchell kunde också skruva upp, du vet. Han kunde ju typ, vissa matcher var han typ passiv, och sen bara sista perioden tog han över och satte allt liksom. Känslan är att han borde nog spelat på en högre nivå, men det finns ju andra omständigheter som påverkar. Så vi behöver inte gå in i detaljer. Sista grejen jag kommer fråga dig, alltså att vi har tagit oss igenom den här podden, det är fan under, Dino. Med tanke på förutsättningarna. Jag har alltid tyckt att du är en sån spelare som verkligen sugit ut 100% av din potential. Alltså, du hade inte en högre nivå än det du nådde. Jag är ledsen, det kanske låter som disrespect, men jag tycker inte det är det. Utan jag tycker verkligen att du, med tanke på dina fysiska förutsättningar, du var aldrig någon jätteatlet. Du var aldrig spänstigast, snabbast, längsta armar, inget sånt där liksom. Men du blev liksom landslagsspelare med internationell karriär. Vad är det man måste göra för att få ut allt ur sin potential?
Ja, alltså förutom det klassiska, att man måste verkligen
precis, träna mycket.
Ja, träna mycket, tro på sig själv, du vet där, och det är ja. Ju så det är, men ja. Du måste ju också ha rätt förutsättningar. Det blir ju tur i karriären, så jag hade ju tur att Vedran kom dit och han liksom tränade mig på morgnarna, att rätt personer såg det, att jag fick chansen, att jag, du vet, alltså att någon skadade sig här och att jag fick chansen att spela, och sen gjorde jag jättebra ifrån mig. Så det är väldigt mycket tur på vägen. Men vad ska man säga, framförallt att alltså jag hade ju hela tiden målat, jag gav ju aldrig upp, jag ville hela tiden framåt, på gott och ont, men ja, det är ju så det är, speciellt som du säger, det är, jag, och jag håller med dig, jag hade inte de här fysiska förutsättningarna. Visst, jag är 1,92, det funkar ju liksom, men jag hade inte, jag har ju aldrig kunnat dunka, kan ju inte dunka någonsin.
Har du aldrig dunkat?
Nej, aldrig. Det är på den nivån, jag var inte snabb eller något.
Nej, det var du verkligen inte. Det var du verkligen
inte. Man fick hitta sitt sätt liksom. Men jag tror ändå att jag hade det här drivet. Jag tror att det är också så att du måste ha en inre driv. Och inte bara, liksom, bara komma till hallen och bara träna och skjuta. Men man måste ha någonting, alltså någonting som brinner inom en själv. Som, och den här syran i magen, det är svårt att beskriva, men det är någonting jag alltid haft. Oavsett vinner eller förlorar, jag hade alltid svårt att sova på nätterna efter en match, bara för att jag ville så mycket mer. Och det har väl varit det.
Alltså, en sista sak jag måste säga när vi avrundar. Du vet, jag kommer ihåg att, alltså, du vet, jag hatade dig och hela Södertälje. Fan, jag hatade alla lag som var bra i ligan liksom, du vet. Och på den tiden kunde inte alla bli vänner med alla liksom. Visst, nej. Facebook fanns, men det var ju liksom inte lika avancerat som det är idag. Nu är alla vänner med alla, känns det som. Men jag kommer fan ihåg att jag hatade er alltså. Mm. Kände du samma sak mot exempelvis Borås? Eller var det bara business as usual?
Nej, det kände jag inte, men jag vet att jag och många andra i mitt lag, vi var, vad ska man säga, jag hittar inte det svenska ordet, vi var mangop på Jugge. Jag vet inte, du kanske kan översätta det bättre, men vi var kaxiga, vi var extremt kaxiga. Och jag var väldigt kaxig i mina yngre dagar också. Liksom så här, jag var inte rädd för någon, och det tror jag att Jonte frågar de här som har coachat mig. Jag var kaxig och jag var helt orädd. Sen försvann det när jag blev äldre. Så jag blev mer liksom så här social och glad och ville bli kompis med alla. Men alltså, jag kunde ju, alltså, jag gick in på planen och var väldigt kaxig. Jag kommer ihåg
att du störde mig på dig som fan. Alltså, jag kommer ihåg att du tänkte, fan, det där snubben är fucking douchebag alltså.
Men så var det ju.
Men det är ju bara basket liksom alltså. Jag tycker det är faktiskt ganska bra att ha den känslan. Lite animositet ska man känna liksom. Det är okej, tycker jag. Men du är inte en asshole, Dino.
Nej, det är inte nu. Men det kan du fråga Martin också. Och Martin och du vet, jag tror inte de tyckte om mig så personligen när jag spelade i, alltså, när jag var i landslaget Olsson, där. Nej, men när jag var i landslaget där 2011-2012, där när jag skulle ta, jag var kaxig redan då. Jag tror att det var min liksom min grej också, att och det gjorde mig liksom bra på något sätt. Men det var inte många som, du vet, alltså när man var med i landslaget på den tiden, det var också så här, okej, de som var mest landskamper, de ska liksom börja spela. Och sen jag hade inga landskamper, så jag ska sitta där och kolla på när du tränar. Nej, jag vill vara med där. Så jag ville aldrig byta ut, du vet, det blev ju lite sån där klaff mellan oss. Mellan oss, så att jag tror inte att de gillade mig heller i början. Men sen gjorde jag det. Sen bytte jag liksom lite, någonting hände där, så blev jag mer kompis med honom.
Lugn och sansad.
Ja, lite så.
Du, Dino, stort tack kompis, jag uppskattar det verkligen. Vi hade tekniska strul, men jag tror att det här kommer bli ett avsnitt som det går och man kan lyssna på i alla fall.
Ja, vad roligt.
Kung, jag uppskattar det kompis. Vi hörs, ha det bra.
Tack, ha det bra, tja.
Hej.